lyssnar på Spelsnack avsnitt 535 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Oliver.
Goddagens.
Och det har blivit dags för vårt årliga E3-avsnitt som inte är E3 sedan typ 4 år tillbaka, men vi kallar det så ändå för att vi är så här gamla och jävliga. Vi är sådana som fortfarande kallar Twitter för Twitter.
Ja, för att det heter Twitter, jag vet inte vad jag pratar om.
Jag såg faktiskt första gången idag någon som hade liksom bara tagit bort T och W från Twitter och satt X:et framför så blir shitter.
Ja.
Och jag var så här perfect.
Alltså det är ju bara folk som vars högsta dröm är att få vara Elon Musks liksom personal flashlight som säger X.
Ja. Det majoriteten typ på alla sidor man tittar på också har ju fortfarande Twitter-loggan om den är kvar liksom. Det står ju liksom inte så här tryck på X. Men det är ju...
Vilket jävla skit.
Ja, verkligen. Mitt favorit sociala medier bara förstördes totalt.
Ja.
Alltså, nu är det bara liksom...
Jag har tveklöst mest tid på Twitter genom liksom den senaste typ decennien. Nu är jag med på Reddit. Och jag har alltid haft intrycket av att Reddit är liksom... Det är en riktig jävla cesspool. Det är bara psykopater som hänger där. Och jag är faktiskt... Alltså... Jag ser... Vettighetsnivån på Reddit... är betydligt högre än vad det är på Twitter nu för tiden.
Ja, alltså det beror helt på vilka kretsar man hänger i.
Ja, alltså på Reddit. Jag hänger på, om vi säger att jag hänger på liksom, jag menar, saker som intresserar mig, olika band och olika spel jag följer och sådana grejer. Och oftast, liksom, det är väldigt sällan man ser folk sitta och klaga på typ, för små bröst på den här karaktären. Det är liksom, och det, men det är på Twitter är det omöjligt.
Alltså, ja, nej, man vet precis när man kollar i kommentaren. Man vill säga, här vi är.
Så att jag har haft fel om Reddit. Och Twitter har blivit en cesspoolen istället.
Ja, min största anledning till att jag inte använder Reddit är att jag tycker att den är lite rörig. Den funkar rörig. Ju bra på mobilen egentligen, men typ på datorn. För att då när Reddit började liksom bli större, då satt man fick mycket på datorn fortfarande liksom surfade.
Det var en inlärningskurva för mig.
Ja, för att det är liksom så här, det är bara typ massa textblock överallt. Man säger what? Och det här kanske låter jättemärkligt för någon som sitter väldigt mycket på Reddit, men det är en av anledningarna till att jag inte kommit in i det. Och jag föredrog ju alltid liksom forum. Alltså typ PHP, eller nej, inte PHP, PUNBB-forum, som Nintendo-forumet var till exempel. Som var poppis på mitten av 2000-talet. Liksom den typen av forum.
Jag hade ju ett Reddit-konto på väldigt länge. Jag skaffade ett till slut för att Stefan upp och skicka massa not safe work-grejer på Reddit. Och då menar jag inte porr, utan jag menar liksom, här är en kille som var med i en bilolycka, räkna alla kroppsdelar grejer. Alltså verkligen så här, döda kroppar och huvuden som har blivit avhuggna och sådana grejer. Det var Stefan skickade. Tack, Stefan.
Varför?
Och typ...
Där får du tillbaka för gammal ost för alla bajsbilder.
Ja, precis. Alla bajsbilder jag skickat till honom. Han är i fjärden enda som har skickat tillbaka en egen bajsbild till mig. Så att jag tror att han och jag är på lite samma våglängd. Och jag har ju lite... Alltså jag blir ju nyfiken liksom när jag kommer in på en subreddit som heter typ Not Safe for Life. Och så är det liksom så här blurred och bara du måste logga in och typ verifiera din ålder. Bla bla. Och jag bara, alltså jag måste kolla vad det här är. Och så är det någon käring som är typ styckad. Eller typ en video på en snubbe som blir uppäten av lejon på en safari eller någonting. Liksom.
Jag klarar
man bara
mig utan
hör
sånt där,
skriken fram tills de krossar struphuvudet på honom.
Men apropå liksom Twitter och hela den grejen, det känns ju som att alla de här vanligaste sociala medieplattformarna har liksom väldigt mycket skit. Alltså det spelar ingen roll om man klickar in liksom på en tråd på Twitter eller Facebook eller Instagram. Det finns alltid så himla många asiga kommentarer. Jag såg så sent som idag en 1500 meters löpare som hade trillat och brutit handleden. Och jag tänkte bara så här, det kommer komma upp någonting nu om att han liksom inte använde handen för att springa, för att det här liksom förstörde hans tävlingssäsong. Första kommentaren, använder man handleden för att springa? Jag visste inte att man använde händerna. Det är bara att bita ihop. Man bara så här, han har just trillat, brutit handleden. Så jäkla osympatiska skithålor. Då förstår man ju
aldrig...
verkligen liksom inte vilka uppoffringar liksom en idrottsmänniska ändå gör. och liksom all den träning som personen lägger ner och liksom hur idrott fungerar i allmänhet. Det är som man skulle säga bara så här, ja men den här personen har fått 3 hjärnskakningar och kan inte spela hockey. Spelar du hockey med huvudet eller? Alltså man bara så här,
men det var det jag tänkte säga, var så här, ta en slägga och bara dröm in huvudet och så bara fick du en hjärnskakning med ramen, inte huvudet för att springa. Börja på benen. Ja.
Alltså det är så orimligt hur folk liksom beter sig, och det här är liksom ändå en ganska så, om vi säger, snäll nivå. Det var bara det att det var typ det senaste inlägget jag såg, och jag bara kände att det här är liksom ändå rätt harmlöst. Det är liksom en idrottare som har skadat sig. Jag vet att det kommer finnas skit här. Ja, när jag öppnar den här.
Ja, men det är så här, för jag annonserar väldigt mycket på Facebook i mitt jobb.
Mm.
Och man vet att alltså Börje 60 år liksom kommer in och kommenterar bara, nu försöker du vara rolig. Jajamän, där försöker du vara rolig, Börje. Du är inte kul. Det är liksom att ditt skämt har dragits 1 miljon gånger. Du är inte den första som har kommit på det här. Men ändå måste du.
En av de värsta grejerna jag vet på Facebook, det är den här skrattande emojin. Man vet liksom att när ett inlägg har många sådana, ja. Då sitter det svin i kommentarsfältet. Ja.
För att det är det närmaste man kan göra för att liksom nedvärdera posten.
Mm. Det är livets hårda skola in full force.
Ja.
Ja, men precis. Och det är alla liksom årskurser som är med.
Ja. Men vi ska inte prata om sociala medier. Vi ska prata om roligare saker, för det har ju faktiskt varit typ årets roligaste spelvecka. Nästan. Brukar det vara det i alla fall. Nu när jag har flyttat så har jag gått igenom så här gamla speltidningar. Och så tar man upp något så här E3-nummer och man bara, ah, det var så himla nice. Jag kommer alltid ihåg så här juli när det kom det första E3-numret till Superplay. Och man bara, oh, alla nya spel vi ska spela.
Mm.
Och även om inte E3 finns längre i samma utsträckning som sist, så försöker man i alla fall. Så att vi har ju ändå en ganska fullspäckad vecka med utannonseringar och Jeff Keighley som försöker med sin Summer Game Fest, och Ubisoft hade sin konferens och Microsoft hade sin och Sony började tidigare. Och det är en sak jag tycker är lite synd, för Nintendo ska ju ha en Nintendo Direkt i juni. Och jag hade ju hoppats på att de skulle pricka in den här veckan.
Mm.
Så, men det har de inte gjort. Så att,
man behöver inte, nu när det inte är en fysisk plats längre, så behöver man inte längre slåss om uppmärksamheten liksom samma typ spann av 4 dagar.
Nej, jag vet, men det är så himla skönt att ha allt samlat.
Ja,
jag tror det värsta var ju 2020. När liksom man bara, in i augusti kom det så här E3-konferenser och man bara, det här visste inte jag var på G liksom. Men jag tror det finns ett värde i att samla, liksom ha en så här supervecka när det kommer massa utannonseringar. För jag tror det är därför fortfarande så här Microsoft och Ubisoft gör det, för liksom partnerskap och sådana grejer. Och liksom bara kunna, vi bygger upp hypen och så rider man lite på varandras hype. Men ja. Nintendo spelar lite i sin egen liga, så det kan ju vara det också. Men,
och det är så,
men
vi har exempel på den här.
Ja, men precis. Och först ut var ju Summer Game Fest, som redan var förra fredagen, i fredags. Mm. Så vad tyckte ni om den? Bara lite kort.
Det här var kanske den svagaste av hans liksom egna, Jeff Keighleys egna grejer på ett bra tag.
Tycker du?
Ja. Jag satt och kollade igenom Everything Announced, och det var liksom en grej som jag bara, okej, men det såg bra ut. Eller ja, så ska jag inte säga. Det var massa grejer som såg bra ut, men liksom som fick mig liksom att hoppa ur soffan så, lite och bara,
wow.
Liksom. För att Monster Hunter Wild dök upp igen, och det såg vi på State of Play, så att Monster Hunter hade varit en sån grej. Hade det varit outannonserat och vi inte sett det 2 gånger redan på ganska kort tid, så hade det kunnat varit liksom en stor grej för just den här. De hade ju Sam Lake dök upp. Jag älskar Sam Lake. Jag blir alltid glad när jag ser honom. Men det var inte heller liksom, det som visades var inte heller någonting som fick mig att börja salivera direkt. Och alltså, för mig var det Phantom Blade Zero som jag tyckte, okej, det här ser bra ut. Det utannonserades förra året med en announce trailer, och jag var imponerad då av hur vilka intrikata så här, attackanimationer som man hade att göra med. Det ser ju lite ut som ett i mängden av alla de här liksom Asian, så här, medieval Asia, martial arts with katanas, bla bla, som vi har en enorm tsunami av just nu. Men även efterhand så har de visat liksom ungefär 10 minuter av gameplay av spelet, och jag tycker att alltså det här ser ut ungefär vad jag hoppas att Rise of the Ronin skulle vara, som är lite mer ett fokuserat actionspel, lättare på rollspelselementen, inget open world och massa bullshit, utan ja, alltså från software elementen är ju där, men ser betydligt mer ut att vara, om man ska dra en software eller från software parallell, så ser det mer ut åt Sekiro eller någonting annat de gjort, som också är deras minst RPG-iga spel.
Men vill du inte samla katter, Oliver?
Nej, det vill jag inte.
Jag kan hålla med om liksom att, så här, att rent utannonseringsmässigt så kanske inte var det mest spännande, men jag tror nog att det här är det bästa upplägget han har haft. Liksom att det kändes att det var inte lika onödigt långt. Det kändes inte det som inte att det var lika mycket reklam. Har vi satt och spela samtidigt, tror jag också.
Ja, det gjorde inte jag. Jag satt och kollade på det.
Okay. Ja, men det är så här. Jag kände ändå så här att han... Det var inte lika mycket så här, nu ska ni få se det här, så vi liksom inte får någon typ överraskning. Och det var inte bara han i fokus, han är en till som presenterade. Och jag gillar också att den här gången var det faktiskt lite mindre utvecklare som fick också ta plats. Att det liksom inte bara fokus på de största. Och att han liksom nämnde också, det tyckte jag var ett ganska snygg touch i början, var att han nämnde ju så här att av de 10 mest spelade spelen på Steam så är 6 stycken liksom, vad ska man säga, mindre titlar. Eller det kommer inte från AAA-utvecklare, vilket liksom så här att det är faktiskt Balatro. Sant. Det reflekterar ju liksom hur industrin ser ut just nu, för att det tar så lång tid att utveckla de här massiva spelen att vi spelar mycket annat, så att liksom den bredden finns ju. Ja, och det gillade jag väldigt mycket med liksom det som visades. Men sen var det ju inte så här att en grej blir ju också att man har typ team som kanske inte har samma resurser, och liksom, det blir inte heller lite samma pompa och ståt när man liksom utannonserar någonting.
Nej.
Så det gör ju liksom att det kanske tar lite udden av det, men det fanns ju en hel del titlar här också som jag är, och jag säger det här varje år, men liksom, så att jag är intresserad av många av spelen, för jag är intresserad av det mesta.
Liksom. Ja, men som sagt, det skulle jag också säga, alltså, det var massa spel som jag tyckte, men det här kommer ju bli ett bra spel, men just det som visades av det spelet inte gjorde så mycket för mig. Vi fick vara en tredje typ CGI-trailer för Dune Awakening eller vad det heter. Och som sagt, men de hade ju redan sagt liksom att Alan Wake DLC kommer visas, så det var liksom inte ens en överraskning när det kom.
Nej, så ja, det hade ju jag missat, så jag var ju glad i och med att jag har tagit den på Fantasy Critic.
Ja.
Har du hunnit spela expansionen till Alan Wake, Oliver?
Nej.
Jag sa att man kunde inte köpa expansionen, man behövde uppgradera till Deluxe Edition av spelet. Så att jag köpte det tidigare idag, jag har inte heller hunnit spela det. Men det var på rea på Xbox. Jag kommer ihåg att jag gillade expansionerna till första Alan Wake väldigt mycket. Mer än vad jag egentligen gillade grundspelet. I alla fall på sättet de liksom hanterar gameplay, för de vågade dra ut svängarna lite. Så tänkte jag att det ska bli kul att testa här också. Och jag gillar Alan Wake 2 väldigt mycket. Gillar han det?
Och han sa att det är bra, men det är liksom en lite mer lågmälda produktionsvärdet känns. Varför sitter vi bara här och är tysta?
Jag trodde du skulle utveckla det du skulle säga.
Nej, det var det jag skulle säga.
Ja, du bara känns och så bara... ja. Vad tyckte du var mest spännande, Amanda?
Alltså, jag tyckte det var fint att se Niva igen.
Och det är från Gris-utvecklarna.
Precis, det ser ut som ett spel som vi kommer att spela.
Ja, gud, det kommer jag spela. Det är nog det jag gillar nästan mest på hela showen, tror jag. Men det fick vi också se väldigt lite av, och det har vi också sett tidigare. Så att det är inte heller liksom så här nytt, om man säger så.
Nej, men precis. Och även att jag tyckte att till exempel Lego Star Wars, när vi spelade det, var alltså på sin höjd okej. Jag tycker inte att det var jätteroligt, om jag ska vara helt ärlig. Så kommer vi ju spela Horizon Adventures tillsammans.
Ja. Jag hoppas ju... Jag hoppas ju inte att de gör så här att okej, vi berättar första spelet i Lego-form. Det tycker jag skulle vara lite tråkigt.
Nej, det såg inte ut som att det skulle vara det.
Jag vet inte heller om det är helt klarlagt vad handlingen ska vara i det, men jag läste någon typ text om det och då var det så här att ja, kanske att det är faktiskt så det är.
Ja, okej.
Okay. Det snackades om att det skulle göras en remake av Horizon Zero Dawn.
Yes, det PS5, ja.
Och fundera på, är detta vad de menade?
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror att, för det, när remaken ryktades så var det liksom att det skulle typ vara som Last of Us typ. Att det liksom blir en upphottad version för PS5. Med alla bells and whistles som maskinen klarar av. Snarare än att det ska vara legofierat Horizon. Men jag tror inte att jag hade spelat liksom Lego Horizon om det inte fanns co-op i det. Det var ju typ det som gjorde mig intresserad av det. Jag bara, men då kan vi spela det tillsammans, du som gillar Horizon.
Jag
gillar väl också Horizon.
Jag ska inte säga att jag är någon Lego-fantast faktiskt.
Nej, jag skojar det bara.
Men det är liksom så att det finns så få co-op-spel av den typen att säga att vi går ut på ett äventyr och sen så liksom gör vi saker tillsammans. Jag hoppas ju bara att inte det är ett så här collectathon likt Lego Star Wars, för det är det som gör att Lego Star Wars inte liksom når upp till de här topparna. Det är det att men det är liksom, man springer runt och ser sina favoritscener i Lego, visst det är kul, men sen så ska man bara samla typ 100 jävla Lego-bitar här och 100 Lego-bitar där och det är en jäkla checklista på massa bös bara. Så det hoppas jag att det inte är.
Det lär det vara.
Säkert.
Men vi hade ju liksom inte spelat det om det inte var Horizon.
Nej, hade det varit Lego, jag vet inte, vad som helst, så hade jag bara såhär, okej, kul för det. Men en sak som faktiskt är... liksom också peka på vart industrin lite är på väg, det är ju det att det ska komma också till Nintendo Switch.
Mm.
Och jag vet inte om det finns något annat Sony-spel som faktiskt kommer till någon annan plattform. Vi har ju MLB The Show förvisso som släpps på Xbox också och PC, men det beror ju på att MLB var typ så här, hallå, varför släpper ni bara på en plattform typ? Sen vet inte jag vad det finns för andra Sony-titlar på andra plattformar. PC vet vi ju att det finns lite, men liksom så att har det kommit något Sony-spel tidigare på Switch?
Inte jag kan komma på.
Inte jag heller, jag kommer inte heller på liksom.
Ett high-profile IP som Horizon.
Nej. Och det är ju väldigt spännande liksom att de här barriärerna mellan konsolerna håller på att brytas ner för att det kostar så mycket att göra spel. För det vet jag också, även flera av spelen som visas på Microsoft presskonferens som de liksom är utgivare på kommer ju släppas på PlayStation.
Mm.
Även om de inte visar det i showen direkt så har man fått veta det efterhand. Till exempel nya Doom kommer komma på PlayStation också.
Ja.
Och Phil Spencer sa det i en intervju med IGN efteråt också, var typ att säga att vi har liksom spel som kommer komma på fler plattformar för typ it makes sense. Det vill säga att vi behöver fler pengar för att inte tillräckligt många köper våra maskiner.
Många fler pengar,
ja. Världens största företag.
Mm.
Var det något annat? Visst var det på det här konferensen också man fick se det jävla bönspelet som var helt galet?
Ja.
Det är typ det jag liksom tänker på, bara så här att vad fan såg vi? liksom. Och jag minns inte vad det heter. Jag försöker hitta...
Mr. Bean... Eller nej, kan inte heta Mr. Bean, eller?
Nej. Men nu kollar jag på den här listan från som finns på Polygon. Jag tror inte att de har tagit med det spelet, för jag kan liksom inte se det. Men det var i alla fall en böna och det var liksom typ... Det var helt galet.
Killer Bean heter det.
Killer Bean. Varför hoppar de över Killer Bean? Det var typ det spelet som stod ut allra mest på grund av att det var så jävla knäppt. Ja, jag vet
inte. Är baserat på en film eller en serie eller...
Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt ingen koll.
Så typ YouTube-grej. Jag vet inte. Adam visste vad det var när han såg det.
Men det kan ju vara en YouTube-grej. Och sen en annan stor grej var egentligen att Blumhouse kom ju också ut med flera stycken skräckspel. Liksom.
Ja.
Vilket är rätt så kul. Och jag tror det var lite så här typ att skräckspel behöver inte ha lika stor budget som typ andra spel. Så man kan liksom göra ett ganska... Man kan göra ganska liksom ett effektfullt skräckspel för mindre pengar. Typ som man gör skräckfilm för ganska liten budget också. Och förhoppningsvis få ut mer av det. Så det är också liksom, jag gillar ju skräck väldigt mycket. Så det kan ju också vara värt att hålla ögonen på. Sen får man ju se hur de blir då.
Ja, man tackar inte nej till mer skräckspel.
Nej, verkligen inte. Kommer du testa Valorant när det kommer till konsol?
Det tror jag inte. Ifall det är någon med någon kompis, om det är du eller Adam som liksom bara, åh det är fan grymt, du måste komma och testa det, så kan jag testa det liksom någon timme, men alltså jag är inte så intresserad av Valorant.
Jag är sugen, men det är bara det att jag har ju typ inte tid att spela multiplayer-spel.
Nej.
Och man vill inte hoppa in, det är det, jag vill inte hoppa in i ett multiplayer-spel och bara säga att men vi spelar lite. Så känner man så här att det känns lite waste. Alltså, du spenderar typ en-två timmar på det och sen så bara vi rör aldrig igen. Jag är fortfarande ledsen över att jag inte spelar mer Overwatch 2.
Det är inte för sent.
Nej, jag vet att det är inte för sent. Men det är liksom så här att det är tråkigt. Och så tittar jag liksom ibland när man är inne på Xbox och man har Halo 5 och Halo Master Chief Collection och Halo Infinite. Man bara, ska man starta upp Halo? Och sen så bara, lite annat jag måste spela också. Så det är lite synd. Faktiskt. Men det var väl inte så mycket mer spännande på Gamefest som jag kände att vi vill prata om?
Jag tyckte inte att det var riktigt någon konferens som blåste en av stolen direkt.
What? Xbox var typ... Alltså, de har aldrig varit starkare än vad det var vi år.
Jag håller med. Xbox hade absolut sin bästa konferens de någonsin haft.
Ja, men förmodligen.
Och den kommer också typ 2 år för sent.
Ja, men det, nu ska vi inte sitta och klaga när vi äntligen
får. Nej, jag vet, men det är ändå så här, jag känner bara så här, typ att, så här, för att med tanke på vilken riktning de har tagit, för det här pratade vi om när det blev snack om att Microsoft skulle börja liksom, att de nästan blir som en tredjepartsutgivare då, när fler spel kommer till andra konsoler, bara så här att, nu har de köpt massa studios och det känns lite som att de, istället för att okej, nu bygger vi upp Xbox-varumärket här, så bara, man släpper det lite, okej, men nu, vi ger ut det till annat för att vi behöver pengar. Och då säger jag, men nu hade ni chansen liksom, att faktiskt komma ut och vara starka. Liksom. Här är spelen ni måste spela på Xbox.
Mm.
Och då hade det här passat väldigt bra för typ 2 år sedan. Men samtidigt så att hade de inte köpt Bethesda och Activision kan man väl ta lite sådär. Men så hade de inte kanske haft så mycket heller. Men Microsoft brukar ha bra konferenser. Det brukar vara väldigt högt tempo på spel och det är liksom mycket man vill spela. Men den här gången kände jag också att själva upplägget de hade under konferensen var också riktigt bra. Det var liksom det var inte bara trailers som man säger, vad är det här för spel, utan det var också att visa gameplay och inte liksom säga att vi har en 12 minuters lång demo, utan det var så att här har vi typ 5 minuter av det här spelet kanske. Och så man bara wow. Så att jag var också väldigt imponerad. Det känns väldigt... Och också det att mycket av de här spelen kommer ut liksom redan under nästa år.
Jag tror att förra årets konferens var mer spännande för egen del, kanske. Just på grund av att det fanns en hel del liksom, mindre titlar som såg spännande ut.
Ja, de hade ingen sån här ID at Xbox Reel den här gången heller. Som de brukar ha mitt i liksom. Men det var ett gediget... bibliotek.
Ja, jag säger ingenting om det. Jag bara säger att det var liksom ingen konferens som jag bara kände så här, oh wow. Jag kan knappt bärga mig.
Ja, det var vissa grejer. Alltså, de började med Call of Duty, vilket är liksom nu steaming.
Så får man det ur vägen.
Dog poop, precis. Det bland det minst heta man kan visa på någon konferens är Call of Duty, för att man vet att det kommer varje år. Och så alla likadana ut. Jag tror att de var nästan tvungna att göra det nu för att liksom, okej, nu har vi Call of Duty. Det är ett av världens största varumärken. Det betyder någonting för vår liksom bottom line och just att det ska komma med Game Pass, det är ändå en ganska big deal för dem. Så att det var tvungen att hända. Eller tvunget att hända. Och sen hade de sin deep dive. De hade ju mycket mer av Call of Duty att visa. Så att det var ju bra att de liksom hade en separat grej för det efteråt.
Kollar du på Deep Diven?
Nej. Jag hade den liksom i bakgrunden. Medan jag började.
Nej, jag kollar inte för att jag känner att jag inte... Alltså, jag tycker inte heller att, vad ska man säga, den Black Ops 6-trailern gjorde ingenting för mig heller. Det var liksom så här, bara, här såg man in på amerikanska flaggan och det, ja. Det är lite för
the
mycket så här,
yeah, America.
Ja, ja.
Som taglinen är.
Ja.
Men alltså, jag kommer spela det nu. Det brukar vara liksom okej, okay, ja, men det här är typ de 4 timmar av året jag lägger på liksom den här kampanjen och sen så går jag vidare.
Jag hade önskat att de hade utannonserat i samma veva att Black Ops, alltså Call of Duty-titlarna kommer till Game Pass, alltså de äldre titlarna. För jag har inte spelat Black Ops, jag har inte spelat en enda Black Ops-kampanj. Jag har bara spelat Black Ops 4 och det var ju bara multiplayer. Och jag har ändå varit nyfiken på att spela Black Ops 1 som ska vara ändå bra. Men jag vill inte köpa för typ 300 spänn. Det är så gammalt.
Ja, nej. Gud, att de kostar så mycket. Men det måste betyda att de fortfarande säljer rätt bra, antar
jag. Ja. Alltså Modern Warfare, jag tror det var Modern Warfare 2 på 360 kostar fortfarande liksom typ... Alltså det är nästan typ fullpris. Oh, om det inte är på det liksom. Men sen så, den riktiga öppningen då var på Doom.
Doom. The Dark Ages. Det här var jag lite tveksam på först. För att man har ju hört liksom snack om att men det här kommer att ha ett mer liksom medieval estetik och jag bara okej. Okay, liksom. Men de vann över mig med den här trailern. Även om jag är så här smått övertygad om att enda anledningen till att han går tillbaka till The Dark Ages är för att ha en ursäkt att sätta en stor päls kappa på honom.
För att den enda anledningen.
Ja.
De hade inte kunnat komma på något sätt för honom att kunna få en pälskappa på sig någon annan gång.
Nej, då, nej men jag tycker det ser svinbra ut. Och nu när, liksom, så här efterhand när vi vet vilken riktning han går i så känner jag att det är nog jävligt smart att inte göra liksom Doom Eternal 2. Så att man håller det fräscht innan ramverket som är Doom. De hade lite intervjuer med Hugo Martin, Marty Stratton och tror det var GameSpot som poängterade att bara det vi såg i trailern är liksom att det ser inte ut att vara lika, det ser mycket mer ut som originalet sett till bristande vertikalitet, att man inte hoppar runt lika mycket nu den här gången, och de sa att det var väldigt medvetet liksom att de snackade om liksom gameplay-loopen i Doom Eternal som att man är en fighter jet. Man är liksom ständig i rörelse och man liksom håller sig på en armslängd från de stora fienderna och liksom gör så här typ hit and run tactics. Och det var väldigt frenetiskt. Och i det här spelet så ser de det som att man är en M1 Abrams tank istället. Att nu går man liksom tå till tå med en sån här Hell Knight som springer ner mot dig. Och bara, alltså det där vapnet som är typ en kvarn som man stoppar ner dödskallar i och sen som bara sprutar ut så här skallfragment på fiender. Bara, hur badass är inte det? Och man rider på en drake. Liksom.
Ja, men jag gillar då att de liksom också kör det här att det är fortfarande liksom den här närstriderna som liksom gäller, för att det är typ det som var roligast, alltså att du måste gå nära fienderna för att liksom, det var det som var så fantastiskt med Doom från 2016, var det liksom att jävlar, jag har lite liv, lite sköld, jag tjänar på
svaret
att liksom
är inte
gå...
att gömma sig liksom.
Nej, utan det är att gå på offensiven liksom. Ja. Så att det låter faktiskt väldigt lovande. Sen lär ju inte Mick Gordon göra soundtracket dock.
Nej, det tror jag inte. Och det är rätt fult hur han behandlades, i alla fall enligt utsago.
Ja,
men
jag ser ingen anledning varför han skulle ljuga.
Nej, samtidigt så... Nej, det var att han synde musik inte DLC-en heller och de hade också riktiga bangers. Så att jag tror inte att de kommer skadas av hans frånvaro riktigt.
Nej,
så att det här ser bra ut nästa år.
Skulle du säga att Doom är det mest spännande du såg?
Nej.
Från Microsoft. Jag tänkte, du är sån himla Doom-fantast.
Jag älskar Doom. Alltså, jag, verkligen, Doom är så jävla bra, men det kändes också som att det här var liksom självklarhet att dyka upp. Så att jag var beredd på det, och man har liksom hört redan innan att okej, det kommer vara typ, tog till med att man hörde någonstans att det kommer kallas Dark Ages i någon läcka eller någonting. Så att det överraskade mig inte. Även om det givetvis ser hur bra ut som helst, jag längtar verkligen till att få spela det.
Mycket mer nedtonat också än de andra två. Alltså färgmässigt, tänker jag.
Ja, men precis. Inte lika mycket lila och rosa. Utan det ser verkligen, ja,
medeltida ut.
Nej, precis. Det är typ...
Ja, någon behövde säga det, Amanda. Bra.
Ja. Det är därför vi har det här.
Nej, men
samtidigt men väldigt dum liksom. Även om man nu går runt med en sköld och en sån här flail eller vad det kallas, jag vet inte vad det är på svenska, så ser det ut liksom, ja, det här är en dum sköld. För att det är en motorsåg på liksom. Och du har din gamla supershotgun kvar. Och det finns mechs och så att det är inte som att de har tagit The Doom Slayer och slängt honom till liksom i Game of Thrones, utan det känns mer som en estetisk grej. Och jag är all in. Och jag sa typ 2025, jag bara, det är ganska liksom snabbt jobbat av dem att få ut det till 2025, och så insåg jag att jag har gått 5 år vid det laget.
Kom Doom Eternal 2020?
Ja.
Oh my god, det är fan hemskt att bli äldre, alltså allt går så fort. Men det är samma sak som de visar upp också Dragon Age The Veil Guard. Det är 10 år sedan Dragon Age Inquisition släpptes.
Ja.
Det är sjukt.
När du recenserade Doom Eternal, Jimmy, då satt du på den liksom väggen, alltså tvn satt på den väggen som var motsatt till hur vi satt efter att du liksom flyttade in helt.
Ja, just det. Det gjorde jag, ja. Vi maxade aldrig Doom Eternal.
Nej.
Vi började där med multiplayer och sen så blir det, ja, vi får grabba tag i Filip och göra klart.
Ja, precis. Det går ju, det är bara att det tar tid liksom.
Ja, precis, det går ju. Och sen
Filip kan man lita på.
Ja, men det kan man göra. Han var en hjälte när vi spelade Fall Guys.
Verkligen.
Jag spelade aldrig klart Eternals sista DLC heller, för jag tyckte inte att de var lika bra som grundspelet. Det blev liksom lite för mycket för mig.
Jag gillar dem. De var alltså svinsvåra.
Ja, de var jättesvåra. Men det är liksom såhär, okej, men nu, det är liksom, det finns inte så mycket som ett hjärta kan klara av, adrenalinpumpandet. Liksom.
Det tar någonting ur dig liksom.
Ja, gud, alltså, det var liksom verkligen svårt. Men samtidigt, jag föredrar ju också Doom 2016 framför Eternal.
Ja, det är galenskap alltså.
Men båda spelen är riktigt bra. Men jag ser fram emot Dragon Age väldigt mycket, i alla fall.
Ja, när vi ändå är inne på det, vill du...
Ja, nej, men så att det här ska liksom fortsätta då historien såklart från Inquisition. Och jag är inte riktigt säker på om du faktiskt kommer kunna... Alltså om du ska spela din Inquisitor, du var i Inquisition. För jag lyssnade på Kind of Funnys podcast och de bara, men man kan antingen skapa om sin inquisitör eller så kan man göra den som man gjorde den i Inquisition. Och jag var så här, aha, för då är den första grej för den här serien i så fall, för att det har alltid varit en ny karaktär i huvudrollen mellan varje Dragon Age. Liksom att du väljer någon ny, men dina val från tidigare spelar ändå roll. Men du kommer liksom in i en ny roll inför varje spel. Och jag är lite kluven till det, om det är så att jag ska spela liksom min karaktär, för att jag vill ju inte göra en ny karaktär i det avseendet, för att jag vill ju fortsätta på min. Men samtidigt så... Jag brukar alltid spela väldigt annorlunda mellan de spelen liksom.
Din karaktär kan kanske få lite upprättelse i sänghalmen.
Åh herregud, hela mitt kärleksliv var ju bedrövligt i Inquisition. Alltså jag gjorde
som
bort
alla
mig totalt.
Spel. Jag tror du säger någonting mer om dig än de här spelen.
Nej.
Det är du och Peter,
är bara i Witcher 3 och Inquisition. Det är liksom, mitt kärleksliv i typ Mass Effect. Det har gått på räls. Jag förstår liksom inte, det är när spelen blir mer avancerade, att de kunde ta in liksom fler avancerade val. Ja, to be fair, så jag var betydligt mer avancerad i min tankegång i Witcher 3 än vad spelet tillät mig att bli. Det var det som var felet. Ja. Så det är inte mig det är problemet, det är inte jag som är problemet. Det är
emotionellt sofistikerad för de här spelen.
Ja, Precis. men det här den här trailern fick en jäkla massa kritik, för de tyckte den var typ Marvel-fierad och den var töntig och löjlig, och de tyckte inte att det går i tonen med Dragon Age, och jag ser inte det riktigt. Jag bara såhär, jag var Dragon Age, yes!
Har inte det alltid varit lite smålumpigt?
Ja, jag tycker också det, liksom att det inte har varit, alltså första kändes ju verkligen så här när man spelade intro till Origins, var det typ det här känns som det här Sagan om ringen-spelet jag alltid vill ha.
Det är träigt som fan.
Men sen liksom, jag tycker både tvåan och Inquisition liksom är inte riktigt åt det hållet liksom.
Enda jag har spelat är det första spelet, och då har jag spelat typ en halvtimme av det innan jag dog.
Mm.
Men jag, alltså, ja, men,
Adam inombords är det spelet.
Hemligheten att spela på Easy Oliver.
Adam är ju en Dragon Age Origins mega sicko. Så han hade tankar.
Inget förvånar mig mer.
Nej, precis. Han gillar inte tvåan, och Inquisition tycker han är okej.
Okay. Tvåan är min favorit faktiskt.
Ja. Så att han hade lite tankar som han ville dela med sig av, och jag sa att okej, jag ska läsa upp detta.
Tal till nationen.
Han säger, jag ser verkligen ut som en direkt uppföljare till Dragon Age Inquisition med mer demoner och revor i The Veil. Vilket är barriären mellan andevärlden och den verkliga världen, som han förklarar för mig då, så att jag ska veta vad det är.
Och det är också imponerande att Adam kommer ihåg sånt här, för det är faktiskt 10 år sedan. Så ja. Det är liksom, jag var typ såhär, vad gjorde jag? Jag måste spela expansionen innan.
Nerdy lore, det sätter sig direkt på näthinnan från honom. Demon visar spelets början, utspelar sig i Tevinter.
Tevinter ska jag nog säga. Tevinter. Lite Ölgrej.
En nation ledd av magiker och en allmänt otrevlig plats. Venatori från Inquisition finns även med. Demots val att vara precis i början var inte det mest intressanta, med en level 1 rogue som bara har en enda ability upplåst. Och detta är då baserat på den gameplay-presentation som EA visade sedan i efterhand.
Yes.
Att pausa med hjulet där vi kan välja abilities och senare även be våra kompanjoner att agera är välkommet, men demot har som sagt bara en enda ability upplåst och dessutom är satt som en hotkey på skärmen. Så känns som mycket onödigt pausande för den här delen. Striderna ser väldigt action-RPG ut med hugg av olika slag, men också dodges med iframes. Iframes är invisibility frames. Rogans attacker bygger en mätare som efter intervaller låter oss använda våra abilities. Rogue har också en pilbåge med pilar som sakta fylls på med tiden efter användning. Ursäkta.
Det han det också.
Ingen aning om mages kommer använda samma mekanik att bygga upp för att använda spells, eller om det finns en manapool som i de tidigare spelen. Vi måste se över. Dialogerna fortsätter vara som Mass Effect, samma system som används sedan Dragon Age 2, vilket antyder att val förmodligen kommer att bli fortsatt binära eller med mer tydliga tonsättare. Bara inte lika illa som i Andromeda. Han är väldigt positiv. Grafiken ser ut som en fortsättning av stilen för Dragon Age Inquisition. Frostbite-motorn till synes med uppgraderingar och karaktärsmodeller i detaljer. Hårtekniken som introduceras i FIFA och Far Cry-spelen imponerar här. Inte en jättebra demo. Mörkt och monotont område med ett inte så hemskt inbjudande färgpalett. Det borde ha visats några timmar in med en mer utvecklad karaktär. Kändes som en hook för fans som väntat sedan Trespasser DLC:et av Inquisition. Spelet har väldigt mycket kvar att bevisa innan man kan anta att BioWare är tillbaka. PS, kommer BioWare att uppdatera deras Keep Portal så att vi kan berätta vilka val vi gjorde i tidigare spelen, eller kommer vi att ha en canon att följa?
Det kommer att fungera på liknande sätt som du gjorde i Inquisition. Du kommer ha liksom tarotkort som du kommer välja för att liksom skapa liksom backstoryn från de tidigare spelen. Och där också typ säkert kommer förklara hur liksom så här att okej, men det här valet är viktigt på grund av det här, vad hände liksom? Och de hade Inquisition, eftersom man inte kunde föra över sin sparfil från 360 till 360 PS3 till PS4 och Xbox One, så behövde du också gå in på typ en hemsida och göra dina val. Så här, vad har du gjort för val tidigare? Så det är så det ska vara. Och det blir ju extra viktigt, speciellt om det är liksom samma karaktär man spelar som.
Jag har inte spelat något av de tidigare Dragon Age-spelen, men jag har varit väldigt nära att vara inne och talla på Inquisition tidigare. Men jag kanske borde ta mig an det då, i och med att det kanske länkar samman direkt med det här spelet. Men jag förstår inte riktigt vad de har för intressant fetisch med att ta populära låtar i avslutning av trailers och sedan alltså, göra dem långsammare och mörkare och lite så här hårt syntade. För jag har för mig att Anthem-trailern hade Muse Uprising. Lite så här långsamt, hård synt. Och den här avslutades med David Bowies Heroes. Också långsamt, hård synt.
Ja.
Oh, vad en stil.
Han ser mycket sånt i filmtrailers också.
Mm. Jag vet,
det är lite svagt grepp.
Jag vet att det är många så här typ... En anledning till att vissa låtar kan typ dyka upp i flera olika filmer ganska tätt in på varandra. Det är typ så att licensen håller på att gå ut och de tar någonting som de måste använda det för. Nu tror jag inte att det är samma sak här dock, men...
Alltså förstår mig rätt, jag älskar David Bowies Heroes, men jag tycker det var så konstigt ställe för den att dyka upp på och liksom i den tappningen också. I synnerhet med tanke på att jag är ganska så säker på att de gjorde en i mångt och mycket liksom likadan grej i Anthem-trailen.
Mm. Vilket är lite synd att man liksom känner att man måste använda typ populära låtar och sånt i trailersammanhang, för att typ en av de bästa grejerna med Anthem är ju musiken. Alltså Anthem har ett så jäkla coolt soundtrack.
Det är det enda som är bra tydligen.
Japp, och att styra roboten då, får man ju faktiskt ge dem.
Kostar det mer än 10 spänn numera?
Ja, men det brukar... Nej, det gör det ju nog, men inte när det är på rea, för man kan få det för typ en... Alltså det är billigare än en cheeseburger på Donken, oftast, när det är på rea. Så 9,99 typ för
Anthem.
Men då
vill man ha cheeseburgaren.
Alltså, det fanns bra delar i Anthem, det är bara synd att det skulle vara ett live service Destiny-like istället för en single player.
Single player action-äventyr så hade det varit... Ja. Det hade varit alltså, jävligt coolt.
Jag skulle inte kunna tänka mig att det skulle vara hoppa in i Anthem idag om det finns någon som fortfarande liksom spelar det och sen bara se att man hoppar in i ett huvuduppdrag och folk bara springer till liksom till markören. För det var redan liksom när spelet var nytt var det mycket så att folk bara stressar sig framåt. Det måste jag säga ännu värre idag.
Det hör till historien att inte jag har spelat Anthem heller. Jag har bara hört så himla många spygalla över det.
Mm. Det fanns skitcoola delar i Anthem. Men jag hoppas Bioware är tillbaka med det här spelet. Det känns som att de behöver en win.
Ja, annars är det till The Shopping Block.
Ja, men
jag leder ut dem i koppel så här, till hagen. Liksom, bara, med
det finns ju alltid risk för det. Men det känns lite som att Microsoft hade typ någon så här, de har tagit, om man tänker sig att det tredje persons action-äventyret liksom Sonys paradgren, eller har varit i alla fall, så känns det som att Microsoft gick så här hårt in på så här first person adventure nästan. Jag tänker vi har ju både Indiana Jones and the Great Circle. Hette det The Great Circle?
Ja.
Oh.
Ja, bra. Jag bara såhär, det lät fel i mitt huvud. Som hade, där vi fick först se liksom, där vi fick se lite mer av det helt enkelt. Och jag har ju fortfarande inte sett Indiana Jones-filmer förutom typ 4:an som inte ska vara bra. Men jag vet att du gillar Indiana Jones, Oliver, så hur tycker du liksom deras visning nu av Indiana Jones, hur känner du för det spelet?
Jag känner oförändrat för det spelet. Jag gillar reveal-trailen mer än vad jag gillar den här trailen. Mm-hmm. För här var det liksom som är mer av en oavbruten mellansekvens. Och utan kontext för mig vad som händer eller liksom vart någonstans vi är i storyn, så är det svårt för mig att vara jätteentusiastisk till vad vi såg. Och sen kommer liksom den obligatoriska nazi-officeren liksom och shit hits a fan. Jag tror på det spelet, jag tror det kommer bli bra, men just den här trailern gjorde inte så mycket för mig.
Jag är nästan orimligt pepp på det spelet.
Alltså?
Ja, så
blev du mer pepp efter den här trailern, eller?
Ja.
Okej.
Okay, men ja. Jag har ju noll liksom relation till Indiana Jones. Det är liksom, jag
tror jag vet vad vår liksom, nästa filmkväll kommer att handla om.
Ja, lätt. Och jag var så här, jag gillar ju Machine Games Wolfenstein. Och jag var så här, och typ när de såg det där stora skeppet på bergskedjan liksom, jag var så här, åh, mystery. Mm. Gud, jag vill också gå på skattjakt. Och sen det här att de visar också att de ska vara på så många olika platser genom liksom spelet, var jag så här, också skitpepp.
Ja.
För det betyder ju förmodligen att det här kommer inte vara ett open world-spel där vi ska springa runt och typ outpost, utan det liksom blir mer en regisserad upplevelse. Och jag hoppas att det ligger ett rätt så bra fokus på pussel också. Att det inte är så här typ att det här pusslet är optional för att vi vet att du hellre vill piska bad guys.
Mm.
Utan jag vill liksom att pusslerna ska vara en del av liksom resan.
Jag håller med, och jag tror att om man inte hade haft liksom en bra balans mellan pussel och action, så känns det som att man har liksom missat Indiana Jones-andan lite.
Mm. För det är det Tomb Raider-spelen tycker jag missat, de senaste.
Mm.
Liksom att du har de här liksom typ grottorna som du kan gå in i, men de är ofta optional. Och då liksom, då är inte de liksom egentligen en del av,
ja, men resan, de spelen har ju liksom framats mer som så här överlevnadshistorier än någonting annat egentligen.
Jag vet, men så ändå. Att,
det är mer smygebuske.
Ja.
Jo, jag vet, men ändå. Hon är Tomb Raider.
Ja, men jag håller med. Jag bara menar liksom att det känns som att hela den liksom the gritification of Tomb Raider. Liksom, själva Tomb Raider-raidandet fick liksom fick bli en casualty av det lite grann.
Mm. Nu har inte jag spelat Remastered Collectionen av de tre första Tomb Raider-spelen som jag väldigt gärna vill spela. Men de var väl liksom mer typ nästan Zelda-aktiga i det avseendet att man typ gick in i tempel och grejer. Eller har jag fel? Var inte det väldigt mycket mer pussel i dem?
I de gamla?
Yes.
Men nu var det ju så jävla länge sedan jag spelade de gamla spelen. Men jag vill minnas i alla fall att det var betydligt mer.
Mm. Betydligt. Det jag vill ha i en modern tappning.
Ja, precis.
Och det säger jag utan att jag spelar de gamla spelen.
Ja. Men jo.
Jimmy vill ha mer Lara Croft Go.
Ja, Lara Croft Go är fantastiskt.
Ja, det var bra.
Mm. Och jag spelade enbart det spelet på grund av att det var en lyssnare som skrev in till vårt musikavsnitt typ 2014 eller någonting sånt och bara såhär, Lara Croft Go har jättebra musik, och jag lyssnade på soundtracket och bara såhär, what the actual fuck, skitbra musik, så började jag spela spelet.
Mm. Hitman Go är rätt bra också.
Mm. Men sen visade de också Perfect Dark, där vi faktiskt fick se gameplay för första gången.
Ja, jag tror att det här var nog liksom då jag spärrade upp ögonen mest.
Mm, för du gillar väl Perfect Dark, och speciellt Perfect Dark Zero.
Jag är faktiskt världens största Perfect Dark-fan.
Nej, jag trodde du var en sån här som bara dyrkade första Perfect Dark.
Nej, jag
har
alltid tyckt att Perfect Dark är en svagare andlig uppföljare på GoldenEye.
Mm.
Men jag har, och som sagt, Zero liksom, det för tiden var det inte ett uselt spel, men det hade, alltså det åldrats som mjölk. Och det var inte alltså, jättebra då heller liksom.
10 av 10 Superplay.
Ja, precis.
Men jag, Perfect Dark Zero var ju mitt första 360-spel för att det kostade 49 spänn.
Mm.
Och jag ville ha något att spela på min 360, så jag beställde det tillsammans.
Mitt var Gears of
War. Jag tyckte det var betydligt bättre spel. Och jag tyckte det var skitkul att spela multiplayer mot bottar, så det gjorde jag och Robin.
Mm.
Och det är så här, ett, vi hade inte upptäckt online-spelande för att vi bor på landet där det inte finns bredband. Mm. Två, vi hade heller inte spelat särskilt mycket FPS.
Nej, innan så det var här, liksom novel.
Ja, men exakt. Jag hade ju spelat Halo och Halo 2, men jag var nog för ung för att förstå liksom grejen med de spelen. Liksom att säga att det känns bra att spela dem på grund av.
Mm.
För jag hade ingen Xbox, jag lånade en Xbox och så körde vi igenom kampanjen, så var det bra. Och sen har jag spelat Medal of Honor på GameCube liksom, med C-spaken som sikte.
Mm.
Inte det lättaste. Så att det var ju så här, åh, det var skitkul att spela Perfect Dark, och sen spelade jag Halo 3. Ja, och då bara, så här ska ett FPS spelas.
Ja, precis. Nej, men så, jag har inte varit ett superfan av Perfect Dark. Jag har alltid sett det mer som vad värdet av IP:t har.
Mm.
För att jag inte tyckte att det första var lika bra som GoldenEye, och för att jag inte tyckte Zero var lika bra som Gears of War, så betyder det inte att man inte kan göra ett amazing Perfect Dark-spel. För jag gillar konceptet. Jag gillar estetiken. Liksom här, typ lite retro-doftare, sci-fi.
Men lite så Arkivex nästan. Du vet, med så aliens och grejer. Liksom.
Ja, men typ. Mm. Och Och jag gillar, jag tycker Joanna Dark är en cool protagonist. Hon har ett coolt namn. Och premissen liksom med typ så här covert agencies som jagar ner korrupta conglomerates och grejer. Så här pulpy sci-fi action. Jag tror att alltså, man har kunnat göra så mycket med det. Och det är därför jag alltid sagt att Perfect Dark är liksom, alltså det kan vara liksom en pusselbit av svaret som Xbox behöver liksom i sin... Jag har alltid känt att Perfect Dark kan bli liksom en premier Xbox franchise ifall det sköts rätt.
Mm.
Och det
skadar inte att det ser ut som en typ andlig uppföljare till Mirror's Edge.
Nej, och typ Dishonored.
Eller att det typ en, liksom... Ja, det liksom ser ut att få finnas delar av en immersive sim där. Och jag är så här, det är typ en av mina favoritgenrer också. Liksom ja. Bara så här att typ Deus Ex, Dishonored. Och jag var så här bara... Och jag är verkligen inte någon sån som är typ Perfect Dark. Woof, liksom.
Nej.
Jag kände att när The Initiative fick läggas liksom på att göra Perfect Dark var lite så här... Jaha, kunde de inte få göra något eget, du vet. Men jag måste ju ändå säga att den här visningen var väldigt imponerande.
Ja, alltså det är snyggt. Det ser spännande ut. Jag såg, det har kommit mer detaljer från Xbox Newswire, eller vad det kallas. Och Shinobi 602 på Twitter har sammanställt det här, så jag tänker läsa upp det lite grann. A fresh take on the series. Knowledge of prior games isn't a requirement. Och det ser ut som en liksom reboot. Som inte tar de andra spelen i beaktning.
Och det är bara bra.
Ja, absolut. Focus on creating an intuitive movement system through traversal and gadgetry to let players complete missions in multiple ways. Låter sexigt. Joanna Dark is an agent for Datadyne, who's not perfect but striving to be. Takes place in the near future. Earth is impacted with the Cascade, where the planet has suffered from a series of environmental disasters, rendering entire regions inhospitable to human life. A hypercorporation known as Core Mantis creates a solution called the Gen Network and deploys it in Cairo, creating a walled city insulated from the outside and restoring ecological balance. Modern Cairo was chosen as a setting as it's fairly unique and not depicted much in the media at large. Joanna can use a gadget to analyze NPC voices and create vocal deepfakes to trick security systems, impersonate other characters and cause distractions. Det låter ascoolt. Scan NPCs and characters in the world to learn more about them and assist you in tackling your objectives. Combat colon. Och du menar inte kolon som är röv.
Ingen trodde det.
Varied methods at your disposal. Lethal and non-lethal. Close quarters. Take down multiple enemies at once. Stealth, etc. Så just det här liksom att de presenterar typ en sandlåda med olika lösningar på olika problem. Och att du kan liksom ha ihjäl folk. Du kan knocka folk. Du kan köra typ non-lethal. Allt det där låter superintressant för mig.
Det känns ju väldigt arcane.
Ja, exakt. Och de... Ja, nej, jag räknade inte med att Perfect Dark skulle dyka upp i år, och jag räknade inte med att det skulle visas liksom faktiskt gameplay. Och jag tycker det ser fräscht och spännande ut. Det här var nog liksom min slam dunk för den här konferensen. Inte det som jag nödvändigtvis har tänkt på mest, för det blir med Gear sen. Men definitivt det som jag känner, okej. Okay, Jag känner mig liksom sedd. Jag har fått bekräftelse. Jag känner liksom att Perfect Dark är ett varumärke som de kan göra jävligt cool skit med, och det ser ut som att de är på rätt spår.
Så att, ja, för det hade ju varit liksom, säg att de hade gjort ett Perfect Dark för 10-15 år sedan.
Mm.
Då hade det förmodligen varit typ COD.
Ja. Ja, ja.
Så det känns liksom helt rätt. Den vägen hon tar, att liksom, med tanke på hur många också olika så här typ första persons spel de visade upp under den här konferensen, så känns ändå alla distinkta från varandra.
Ja, jag liksom, tänkte på det när du sa att deras nisch är first person. Jag känner, jag vet inte, alltså okej, okay, det är Perfect Dark och det är Doom,
Indiana Jones, och du har Doom, och du har COD,
okay, ah, men...
och du har Stalker som de visade upp.
Stalker, ja, precis, ja.
Och Stalker såg, det är också en serie som jag sett, I don't give a fuck typ. Och jag tyckte att det såg också riktigt bra ut.
Ja, ja men det var en bra visning. Jag har inte, ja. Jag har ingen
och sen,
koppling till Stalker. Jag bara vet att folk verkligen gillar Stalker 1.
Mm.
Och så är det extra snackis kring det nu på grund av att det är gjort i Ukraina också såklart.
Mm.
Så vissa av utvecklarna har liksom fått typ gå ifrån utvecklingen för att gå och försvara sitt land. Det är liksom sjukt.
Ja, det är svårt att föreställa sig.
Ja, ja men verkligen. Verkligen. Nej, men ja, så det,
jag är de fall också?
Ja, just det. Ja, okej, ja, men du har rätt då.
Ja, titta, du har titta rätt. Här. Jag har inte bara rätt, jag har mer än rätt.
Du har rätt. För jag tänkte typ ja, men Fable och Dragon Age och Flintlock och så hade vi, ja. Ja.
Och det är ju en annan grej som vi inte fått se på länge, det är Fable.
Fable, ja. Mm.
Och jag vet liksom inte riktigt vad man ska förvänta sig av Fable, för det är liksom så att de tre tidigare spel liksom har väldigt så här, om den här brittiska humorn, lite såhär prutthumor liksom, och det var gjort av Lionhead som skapade serien, så att de har liksom koll nu i Playground, liksom hur ska de förvalta det här? Och jag vet inte, jag får väldigt bra vibbar av det vi såg också.
Samma här, jag tror att Playhead är rätt studio för detta. För att de som inte vet det, det är de som har gjort Forza Horizon. Och de har aldrig gjort ett dåligt Forza Horizon.
Har de gjort något annat än Forza Horizon?
Nej. Men de, alltså, och där känner liksom folk tänker typ, ah, men de kan bara racing. Och jag bara, alltså, kan man göra ett bra spel så kan man göra ett bra spel.
Ja, absolut. Men det är spännande att se dem göra någonting så radikalt annorlunda. Och det är kul att de får göra det.
Jag älskar det. Jag tycker att det är jag tror på dem. Och det som du nämnde för, liksom, för mig, Fable, det som får Fable att sticka ut för någon som har spelat väldigt lite Fable. Jag har spelat mest Fable 2.
Mm.
Men det som får Fable att sticka ut för mig från liksom andra så här, typ fantasy-rollspel är tonen och liksom den här brittiska torra humorn. Och jag tycker att den här trailern gör ett bra jobb med att liksom cementera att ja, men, det är intakt. Liksom. Nu känner jag dock att nästa gång jag ser det här då vill jag se bra bitar gameplay. Liksom.
Mm.
Man fick se små snuttar som såg ut att vara gameplay och det är väldigt snyggt. Och jag tycker det är en väldigt inbjudande värld. Jag längtar verkligen till att få immersa mig själv i detta, men nu ja, så en teaser-trailer och sen en förra års trailer och sen denna trailern och det är fortfarande jättemånga frågor jag har om spelet i sig.
Mm. Jag hoppas ju på att de liksom går lite tillbaka till det första spelet, att du får välja om du vill spela ond eller god, liksom där att dina actions i världen kommer spela liksom större roll, för att i ettan så kunde du antingen liksom bli så god att du liksom fick en gloria över huvudet och grejer, eller du kunde vara så ond att du fick typ horn
ja,
det
och jävlen, typ.
Och det var ett väldigt binärt system och jag hade undrat vad man hade kunnat göra med det idag liksom, på ett bättre sätt. För att den karaktären som till synes ser ut som huvudkaraktären, den kvinnan, är inte riktigt säker på om det faktiskt henne vi kommer spela som.
Okej.
Okay. För att i Fable har man ju ofta behövt göra en egen karaktär som man
vill minnas. Hon ser definitivt inte ut att vara en spelargjord karaktär. Hon ser väldigt för distinkt och naturlig ut för att vara liksom...
Precis. Men det slog mig när jag såg om trailern tidigare idag. För att mot slutet av den trailern så är det någon som står där typ... För det är den som han här typ... Yes, och den här han hjälten pratar om och så kommer hon fram och så får man se något typ så här, jag vet inte, svart rök eller något som slänger sig. Jag bara säger, är det spelarkaraktären egentligen? Och att det andra är typ en rökridå?
Kanske.
Och jag vet
har
inte.
Har man fått
men jag
göra bara, för... sin karaktär i föregående spel? Eller har det bara varit att du får välja vad antingen pojke eller flicka eller vad det är?
Kanske, jag kanske liksom helt enkelt bara typ har blåst upp det i mitt eget huvud och bara så här, jo man har liksom fått göra sin karaktär, men det kan vara så att man kanske bara fått välja kön. I alla fall i två och tre. Mm. Men i ettan tror jag att man spelar liksom som en fast karaktär. Men för då tänkte jag att det kunde vara en vinkling och visa liksom att du kan faktiskt spela ond. Om du vill.
Jag hade blivit förvånad om inte det där moral. För att det är också så här väldigt centralt för vad Fable är, känner jag.
Jo, men jag tror att i tvåan så blev det liksom inte så att du kunde inte vara ond. Du var fortfarande hjälten.
Ja, okej.
Okay. Medan liksom i ettan så kunde du faktiskt vara liksom ond.
Ja. Ja, men det är sådana frågor som jag vill ha svar på. Och
ja.
Jag har ju bara antagit att man kommer spela den här tjejen i trailern, för jag tycker att hon ser jävligt charmig ut.
Ja, och hade det varit så hade det inte gjort mig någonting heller. Men det var bara för att jag fick bara för mig att man typ kunde göra sin egen karaktär. Men det kanske inte stämmer ens. Så shame on me eller någonting sånt. Men,
det var länge sedan.
För det kändes ändå liksom typ så här att sättet de pratar om den här karaktären vi knappt får se i slutet kändes som att det där skulle kunna vara spelaren.
Det, ja, jag har inte tänkt på det, men du har rätt. De lägger märke. Man får inte se vem det är, men liksom någon kliver in i scenen och de börjar reagera på den här personen.
Och någon ja, och så tänkte jag så här, för att det kan ju vara typ också så att de kan göra hur som helst. Liksom den demosekvensen vi får, så ser det faktiskt ut så att någon styr den här kvinnan liksom som har varit med i trailern. Men det kan liksom Joel levde också i Last of Us 2-trailerna. Liksom.
Precis, ja.
Så att man vet spännande. Inte. Men jag är väldigt peppad på Fable.
Jag tycker det ser
jättebra ut. Ja. Och lite så här typ, det fick jag också en feeling i den här konferensen, var det att det känns lite så här typ PS2-spel liksom kommer lite tillbaka, för att det har varit väldigt mycket liksom så här Souls-like combat de senaste åren. Ja. Liksom typ JRPG:erna går åt det hållet, actionspelen går åt det hållet, och nu både liksom Fable kändes väldigt mycket så att typ ett simplare sätt att liksom att det kan vara viktigt att du har flera fiender på skärmen än liksom en att slåss emot till exempel.
Ja, men det jag minns av striderna i Fable, det är ju inte alls liksom invecklade typ attackanimationer och kombos och grejer.
Nej.
Utan det är typ då dina svärdattacker.
Det är mer typ som så här Ratchet & Clank eller typ ja. Jack and Daxter, liksom den typen. För det var samma det här andra spelet som kom. Nej, inte jag heller. Absolut inte. Det är det jag lite hoppas på. För det är samma sak, South of Midnight får jag också lite sån här PS2-feeling av. Och jag tycker det spelet också ser helt fantastiskt
ut. Det ser jättemysigt. Alltså, grafiken är hur trevlig som helst.
Ja. Och liksom just de här, ryckiga animationerna liksom, så att, liksom har gått in för den stilen. Och där ser också striderna ut liksom att vara. Det ser liksom inte ut som Souls-like. Liksom,
allting behöver inte vara Souls-like.
Nej, liksom, precis.
Även det bästa i livet blir för mycket till slut. Liksom.
Ja, och låt mig basha lite liksom, gnomer och grejer.
Ja,
liksom.
Med. Ja. Liksom, alltså, Fable 2, det jag minns var liksom att du bara slog med ditt svärd och sen hade du dina magiattacker och det behövde inte vara mer komplicerat än så.
Nej, och det var skitroligt.
Det är liksom för att det inte var spelet handlar om. Liksom.
Nej.
Alltså att förra året vi pratade om typ inte E3 2023, så sa jag att liksom Fable är det som jag var mest imponerad och liksom sugen på av allt som visades. Så att jag ser skitmycket fram emot Fable. Och de sa 2025 nu var på detta, på trailern.
Klart, kanske.
Jag för mig det.
Yes. Expected out in 2025. Så att då får vi förmodligen spela i alla fall inom ett och ett halvt år kanske.
Perfect Dark hade inget sånt.
Nej.
Det kan jag tänka mig 2026.
Jag gissar att det är 2026, och jag gissar också att Gears of War E-Day är 2026.
Just det, eller senare. Eller?
Nej.
Ska vi tackla den?
Vi kan hoppa in direkt där. Ja. För att det är liksom... Jag vet ju att det är flera som har liksom förväntat sig att vi kommer snart få se någonting från The Coalition, för att nu har det gått så många år sedan Gears 5. Jag tror inte någon hade förväntat sig att det skulle vara en prequel till första spelet snarare än Gears of War 6.
Absolut inte.
Och jag känner mig kluven inför det.
Jag med.
För att alla som har lyssnat på den här podden vet att jag älskar Marcus Fenix. Alltså han är min i hjärtat av alla typ spelkaraktärer. Jag vet inte varför, jag älskar Marcus Fenix. Så att bara få se, alltså när man fick se honom slås in i den här liksom byggnaden och man hör John DiMaggio skrika och man bara, oh my god, det är Marcus.
Det är bandanan som gör det.
Men samtidigt så, om det här kommer ut 2026 eller senare, när kommer trilogin, alltså den nya trilogin, få sitt avslut?
Kommer det få ett avslut? De säger ja, precis. För att jag tror det var IGN som frågade Phil Spencer liksom, har vi övergett Kate och mm. och de, nej, absolut inte. Och jag känner
och frågan,
när spel är... tar typ 6 år att göra liksom.
Ja, så har de 2 team som arbetar på varsitt Gears typ, vilket jag inte skulle tro.
Förmodligen inte. Min första tanke var, för jag visste att Gears skulle komma upp på den här konferensen. Jag bara, jag, mm. liksom, man bara visste det, så att varje gång den här Xbox Game Studios-loggan kom upp, jag bara, nu är Gears, och så blev det sista då. Och det var absolut inte vad jag förväntade mig jag skulle få se. Jag känner att alltså, deras nya karaktärer med Kate och Del och JD, jag tycker att de kom med till sin rätt i det 5:e spelet, och
yes.
jag vill se hur deras berättelse slutar. Även om jag fortfarande är skitgrinig över att spelet presenterar det här valet för dig i slutet om vem du vill ska dö.
Ja.
Spoilers för Gears 5.
ja.
Men ändå, alltså det spelet avslutas med liksom, inte en massiv cliffhanger, liksom, alltså just den striden vinner man ju, men samtidigt så är det liksom, det slutar med att Marcus tittar på Kate och bara, hon kommer komma tillbaka. Och det jag menar är liksom Reyna då, som är deras nya typ pseudodrottning. Och Kate säger, jag vet, men inte om vi hittar henne först. Och så slutar det, och man bara, okej.
Okay, ja.
Nästa spel, vi vet vart vi är på väg, vi ska ta striden till drottningen, bla bla. Och så förväntar man sig då, okej, när Gears visas nästa gång så kommer vi få se liksom hur läget ser ut för Kate och company. Och så är det Marcus igen, och jag är också kluven, för jag gillar också Marcus. Och det var trevligt att se han och dem tillsammans igen. Mm. Och jag har alltid tyckt liksom att ID är en ganska liksom spännande centerpiece för en potentiell prequel.
Ja, och det snackade vi om efter Gears 3.
Ja.
Vi var så här typ att man vill inte ha en fortsättning på Gears 3 för att de här karaktärerna liksom det har hänt så mycket skit för dem.
De förtjänar att leva.
Det får vara klart. Så att nu får det bli en prequel. men så får vi det nu istället.
Ja,
och det här är ju inte liksom bara ett sidoprojekt heller. Det här är ju liksom, så som jag har förstått det i alla fall, är ett fullgott Gears of War-spel.
Ja, det är det. Punkt. Precis. Och det första jag tänkte när det var klart var, vänta lite, så vi Coalition-loggan? Är detta ett annat team som gör detta medan Coalition jobbar vidare på Gear 6? För då kände jag, okej, okay, men det är jag helt fin med. Det jag är lite mer så här, bara, jag vet inte fan, är liksom ifall Coalition har jobbat på detta i 6-7 år när det här väl släpps. Ska vi få vänta 6-7 år igen? Liksom, och då, det kommer kännas så weird liksom att när vi väl kommer tillbaka dit, om vi kommer tillbaka dit, hur lång liksom tid som har gått.
Vi är typ 40 då.
ja. Gud!
Tack så mycket.
Fy fan!
Det är liksom så här,
jag var inte ens 30 William... när Gears släpptes. Gears 5.
William har gått liksom, han är...
Flyttar
han har börjat typ 4:e klass. Ja, han har tagit studenten.
jag var inte ens 30 när 5:an kom. Liksom, jag var 29. Ja.
Och det är ju liksom, och det är en lång tid för att liksom få ett avslut på liksom den delen av historien.
Ja, precis. Och jag vet liksom att jag har pratat med vissa och de bara, ah, men jag gillar inte de karaktärerna, de är tråkiga, jag vill ha Marcus och de och bla bla. Och jag bara, jag förstår det, men jag tycker verkligen att de här karaktärerna blev intressantare med 5:an och framförallt typ JD. För Kate var ju typ, hon var i alla fall pseudo-intressant redan i 4:an. Men JD tycker jag
faktiskt... Hon var bara så
jävla gnällig. Ja, men... Alltså, vi gillade inte karaktärerna så mycket i 4:an. Men JD tycker
jag... Men det känns
jag...
lite som att Gears 4 var lite Marvel-fierad. Ja. Liksom i ton.
Ja. Jag gillar verkligen JD i 5:an för att han gjorde några riktigt dåliga val som kostade väldigt många människor väldigt mycket. Och det är liksom lite så här nästan antagonistisk grej som hände mellan de här 3 vännerna. Och jag tyckte att den dynamiken var intressant. Och jag var investerad i Kates berättelse.
Mm.
Så att jag vill verkligen se hur det fortsätter, hur det slutar. Jag, det hade känts jättekonstigt ifall vi inte får Gear 6. Liksom. Och, men samtidigt så återigen, alltså ID är en potentiellt ascool grej att göra en prequel av. Även om jag känner liksom att alltså, jag hoppas att man linar in mer i den här typ halvskräcktonen man hade, hade i första spelet. Mm. Liksom jag vill att The Locust ska bli läskig igen. För att,
ja, för att det var de i första spelet. Ja, alltså när de typ träffade en boomer viss... första gången. Man var så här bara, what the fuck? Liksom.
Ja, precis. Till viss del. Alltså, vid det laget så var det typ, det hade gått typ 14 år. De har krigat på de här monsterna i 14 år eller någonting när första spelet började. Mm. Men jag liksom försöker sätta mig in i läget då liksom när ID händer. Att det kommer bokstavliga monster ut ur marken och liksom bara slaktar alla. Liksom en av de mest skräckinjagande grejer jag kan tänka mig. Mm. Jag tror att konflikten där blir att jag är så jävla bekant med Locust för det här laget. Och jag vet exakt hur man ska ta hand om dem. De är inte läskiga för mig längre. Och,
men jag tror de kommer tweaka så att det blir... värre.
De måste göra någonting med spelet för att få det liksom att kännas.
Kan vara, alltså det kan vara resursbrist, det kan vara att, ja, liksom så att en vanlig Locust drone, den beter sig inte som gjort i tidigare spelen. Den liksom, ja, du måste ta an på ett annat sätt. Det, du har inte samma arsenal tillgång heller.
Nej, så det blir deras utmaning och jag vet att Lansen kommer inte vara en grej i det första spelet. Eller ja. Retro Lancer nu, men den heter inte Retro Lancer när, innan Lancer görs.
Jag vet att i någon av böckerna så får man reda på hur Lancer kommer till. Och det är någon karaktär som tar upp en motorsåg och sågar sönder någon Locust. Och de bara, ah, fan vad nice. Och sen så
fan vad
de,
nice, jag trodde liksom, inte det skulle hända. Han gick ja, i tur.
Om jag minns helt rätt så tror jag att det är typ Tai eller någon som tar upp en motorsåg och sågar ihjäl en Locust.
De har sagt
och då bara, ah.
Ja, de har sagt i en intervju att men, vi kommer få se skapandet av motorsågslänsen i det här spelet. Mm.
Och det lät förmodligen inte vara som det var i böckerna. Men,
ja, förmodligen. Mm.
Men det kan ju också vara en sån här grej att du är liksom fast med gammal arsenal i början och sen kommer liksom saker som du mer känner igen också.
Kommer du ihåg innan 4:an kom och vi hade ett avsnitt där vi snackade om liksom vad vi ville se från serien och jag hade typ satt ihop en hel pitch. Så efter, detta var efter Judgment och det var liksom slutet av den generationen. Judgment hade kommit ut och God of War Ascension hade kommit ut. Och, så här, två off-war-serier som jag älskade men som kändes som att okej, nu gör vi spel bara för sakens skull liksom. Det behöver hända någonting här. God of War gjorde ju den förändringen till slut. Väldigt framgångsrikt.
Yes.
Gears of War är fortfarande väldigt, väldigt Gears of War. Men då så föreställer jag mig någonting liksom att jag ville vara en helt vanlig människa som bara råkar leva i den här världen när de här monsterna kommer. Och man kanske bor i ett litet... Man är en stranded. Liksom. Och det hade mer gemensamt med typ ett Last of Us eller Resident Evil där ammunition är scarce och du är inte en man på 200 kilo eller som springer runt med en armor som är 20 centimeter tjock. Och du kanske har liksom ett litet samhälle att oroa dig för. Sådana grejer. Och jag är väldigt nyfiken på vad man kan göra med Gears of War som koncept med Marcus och dem i huvudrollen. Och ändå få Locust att kännas läbbiga och fräscha och nya igen.
Mm.
Men nu när jag ser en corpser liksom, det är ingenting. Jag har dödat så jävla många corpsers.
Då kommer han och skryter.
Ja, nej, det har du också fan.
Ja, det har jag gjort.
Men,
jävlar hur mycket Gears jag spelat.
Ja, så att ärligt talat, inte helt nöjd över att detta är riktningen vi tar nu. Och jag läste någonting om att det är liksom på grund av ett ledningsbyte inom Coalition. För efter Gears 5 så lämnade Rod Ferguson företaget för att gå till och jobba på Diablo. Och jag vet att han var ju liksom väldigt ledande för... Alltså det är förmodligen han som har typ lett hela det projektet i den riktningen han tog med Gears War 4. Och såg en intervju att skiftet i fokus för det här spelet beror helt enkelt på att de människor som leder företaget nu inte är särskilt intresserade av riktningen som Rod Ferguson tog dem i.
Mm-hmm.
Så att ja, jag vet inte.
Ja, vi får se vad de gör.
Jag är kluven. Det här kommer säkert bli jättebra. Och jag ser fram emot det.
Mm. Och där, men det kan ju vara en bra sak att liksom vi har de som leder projektet och har kanske liksom fräschare ögon då. Liksom att Rod var ju ändå med på Gears sen första spelet eller andra spelet.
Ja, första tror jag.
Ja, och liksom har sin vision hur han vill leda. Men ibland kan det också behövas att det liksom säger att okej, men nu tar någon annan över. Och det kan ju gå hur som helst,
ja,
såklart.
Men det är liksom okej, vi har ledning med ett fräscht perspektiv och vi går tillbaka till det vi redan känner till. Liksom.
Mm.
Så jag vet inte. Jag är väldigt kluven.
Mm.
Men jävlar, snyggt det ser ut.
Ja, det gör det.
Och Marcus, han har good head of hair på honom. Jag vet inte varför han går upp med den bandanan hela tiden. Vad försöker han dölja?
Men det hade han ju även i Gears of War 3. Kommer inte ihåg när han tog av bandanan. Man har aldrig sett honom med hår. Där kommer han ut som en liten teddybjörn.
Men här liksom, för han tappar bandanan i den här trailingen. Jag bara, fan, du är liksom en ganska attraktiv snubbe i det här spelet. Liksom. Alltså, varför går du runt och fula till dig?
Vad hände? Ja. Hade han sin soul patch också?
Pytteliten soul patch.
Mm.
Ja.
Det vet jag, det pratar Cliff Bleszinski om så här, bara, men liksom, typ när vi gjorde Gears of War det var soul patch typ det coolaste.
Mm.
Och därför har han den. Och man bara, men ni kan ju fortfarande ta bort soul patchen. Det går ju år mellan spelen.
Eller ge honom mer skägg. Liksom. Nu har han det i 4-5.
Ja, det är sant. Det är sant. Men han är så, tänk han liksom kraftig så här, mörkt skägg som ung.
Mm.
Amanda rynkar på näsan. Inget Marcus-fan.
Alltså jag tycker väl om honom som karaktär, men det är liksom inte precis som att jag går i spin.
Nej, det är skillnad för vissa andra.
Ja, Jimmy sitter med typ halvstång redan.
jag bara såg så här när bakgrunden färdes röd. Jag bara, oh, it's happening!
Ja, men jag ser fram emot det. Ja. Alltså det Coalition är riktigt bra.
Mm.
På vad han gör och Gears med Marcus Fenix och Dom Santiago och monster och skit med. Jag är all in såklart. Det är bara det liksom att jag kliar mig lite över huvudet och bara okej. Okay. Det är som ungefär som att God of War 2 hade släppts. Och det slutar med att Kratos står på Gaias axlar och liksom förklarar krig mot Olympus. Och så nästa spel är God of War Ascension. Liksom han bara, jag vill gå tillbaka 20 år. Och jag bara väntar lite nu.
Vad händer?
Alltså jag är ju också med på tåget dock, liksom, när det gäller att spela det. Jag tycker ju att det var betydligt roligare att spela igenom Gears-spelen än
Halo.
Det första spelet Halo.
Mm.
Mm. Första Halo är ett sånt spel som blir bättre och bättre ju mer man spelar.
Men sen så vet vi ju alla att första person kanske inte är lika mycket min grej som tredje person.
Mm.
Jag hade jätteroligt när vi spelade igenom Gears-spelen. Sen så tycker jag ju också att Judgment och 4 liksom inte var så dåliga som ni liksom hade snackat upp dem till att vara.
Ja, det är fan nästan skilsmässovarning alltså på den 4.
Hallå där.
Ja, 4 har växt för mig.
Fuck you.
Jag tycker 4 är bra. Inte lika bra som de andra spelen. Det är bättre än Judgment. Gud, mycket bättre.
Ja, det. Judgment är också trasigt på vissa delen. Alltså det liksom, det funkar liksom inte. Vissa encounters på lite svårare.
Fiendemängden är ju också helt orimlig.
Ja, det blir liksom här. Visst, det var väl en ganska häftig grej det här med typ att man sa, ja, men så här gick berättelsen till och så fick man välja typ om man vill ha lite lättare eller om man vill ha en extra utmaning. Men
det är ett arcade-spel.
De extra utmaningarna var ju också så här, det här funkar inte riktigt. Men det hade ju faktiskt det här jätteroliga spelläget.
Ja, precis.
Vad hette
Overrun?
Det? Yes, det när man spelade som...
Awesome.
Det var Locusts mot
Cogs.
Det var liksom Left 4 Dead. Det var som Left 4 Dead. Där man fick liksom spela fienden också. Det var skitroligt. Jag är så himla ledsen att de aldrig har tagit tillbaka det.
Och människorna liksom kunde bygga fortifications för att de olika karaktärerna hade olika roller. Så Baird var liksom the mechanic, så han lagade fortifications. Och Cole var the boomstick som sprang runt med sina explosiva ämnen. Och så hade vi snipern och sen hade vi healern. Och bara på grund av det läget så tycker jag ändå att ja, men jag är glad att Judgment hände. Men
Jag kommer ihåg vår kompis Gustav, han pluggade över den tiden. Och han var så jävla inne i Judgment, så han kunde typ vara på föreläsning. Han bara, jag är hemma om en timme, är det Judgment eller? Liksom. Och det var ju bara det läget vi skulle spela om. Så det var verkligen jätteroligt. Så att även där är jag ju spänd att se vad de gör med multiplayer då. Och om de utvecklar cover-systemet.
Ja, jag tror att om det någonsin finns en chans att cover-systemet utvecklas till någonting annat så är det nu. Eftersom att det är liksom... Inte en reboot, för att alltså det är fortfarande i samma kontinuitet, men liksom, det känns som att man går tillbaka till rötterna för första gången i den här serien.
Och liksom så här, ja, och bara så att vad kan vi göra, hur kan vi förändra liksom, så att, för att cover-systemet har ju liksom sett olika, eller det har inte sett olika ut, men det har liksom kommit vissa nya funktioner, men annars liksom det har ju fungerat typ samma. Du sugs till cover,
man är
riktigt
äcklig
så kan du wallbansa.
Precis, och så att det cover-systemet som Gears har haft sedan dag ett, det kanske inte är lika heligt för de här nya ledarna på Coalition. Så, och jag hoppas att, jag ser jättegärna att de gör att det här spelet känns annorlunda. Bara en sån sak kommer göra liksom att din relation till The Locust ändras. Liksom alla mekaniska ändringar de gör kommer påverka det. Jag vet inte om de är modiga nog att göra det med tanke på multiplayer community, för att dagen det kommer ett Gears of War där du inte kan wallbounce, så kommer det kommer bli kontroversiellt.
Fast samtidigt, jag tror att det har gått så lång tid mellan från femman nu liksom, så att jag vet inte hur multiplayer community ser ut idag för Gears 5, för jag tror inte att de gör typ e-sports turneringar och sånt längre, så att det är liksom,
nej, precis.
Man har inte släppt det, så att man vet aldrig. Men jag kan ju inte heller säga liksom att jag har klart att kommer göra om det.
Nej. Som sagt,
för att jag tror att det är därför de inte
ska hända.
Om det någonsin så är det nu.
Ja.
För att de har inte, jag tror att en stor anledning till att Gears inte har kunnat ändra så mycket eller gjort en kanske en drastisk förändring som God of War gjorde var för att det är på grund av multiplayer.
Ja, det är på grund av cover-systemet.
Men nu har de COD, Oliver. De behöver inte ha något annat multiplayer-spel. Okay,
det är en bra poäng, ärligt talat. Så ja, jag hoppas att de verkligen bara, ingenting är heligt. Det är så ett spel som God of War händer. Där man vågar bara skriva om hela regelboken och hoppas på att man gör rätt val.
Var det något annat på den här konferensen som ni fick upp ögonen för? Som man sa, oj wow, det där är jag nyfiken på. Eller det där vill jag veta mer om. Eller det där ser jag fram emot.
Amanda?
Nej, kör du först.
Okej, okay. Jag ska bara påpeka att jag inte räknar med att se Snake Eater där.
Det fick vi inte heller något datum på, va?
Nej, och min tanke, för jag tänkte, alltså okej, okay, även om det inte släpps i år, säg 2025 i så fall. För att så långt, alltså, det här ser ändå liksom ganska, ja, nej, så ska man inte säga. Vad vet jag? Jag var nära på att säga att det här ser ganska färdigt ut. Men alltså, ja, det är ju svårt att säga hur mycket av mellansekvenser och sånt de har gjort klart. Men liksom, om det inte kommer i år, säg det, liksom. Men då kom jag på att Konami har sin egen så här webbserie nu, History of Metal Gear, bla bla, där David Hayter går igenom de här grejerna. Och den första episoden slutar med att han säger, the next time we meet, we'll talk about Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Och jag bara, okej, okay, den kommer snart, där kommer vi få ett datum. Mycket riktigt, typ 2 dagar senare kom den. Fortfarande inget datum.
Ja. Tror du det släpps i år?
För mig är det ett coin toss just nu. Jag såg en nyhet igår, tror jag. Där, om det var GameStop som hade typ läckt ett datum för Metal Gear 18 november och sånt där.
Men inte det en söndag?
Fan vet du vilket, okej, okay, vad är det för datum 21 december? Vilken veckodag är det?
Är inte, jag tror det är en fredag.
Hur vet du det?
21 är en lördag, ja. Precis. Nej, för att jag har väldigt bra koll på att julafton är... Alltså, vi har väldigt bra röda dagar. För de är mitt i veckan i år. Vi har haft två dåliga år.
Okej, ja.
Men nu ska vi se. Vad sa du? 18 november?
Jag kommer inte ihåg. Jag bara drog en siffra i röven. Någonstans i november.
18 november är måndag.
Det var i november i alla fall. Jag kommer inte ihåg vilken november det var. Så att det är möjligt att det kommer i år. Och att... Jag vet inte varför de inte sagt någonting om det. De kanske har någonting... Ja, vi måste spara något i Gamescom eller whatever. Jag vet inte.
Men det var också många, många spel som hade 2024 årtal men inga datum på den här konferensen.
Ja, det var det.
Så Avowed har inget datum. Shattered Space har inget datum.
Nej.
Vad var det mer som kom 2024?
Men detta hade inte ens ett årtal liksom.
Nej, precis, precis.
Men
skulle South of Midnight komma 2024?
Nej, också nästa år.
Ja, det var nästa, ja.
Men som sagt, det här dök upp på Sony så här, this year in PlayStation-grej. Och nu den här läckan då, som kan eller kanske inte är autentisk, säg i november. Så, men om jag pistol om i huvudet så säger jag att det kommer i år, men det kan mycket väl vara nästa år. Och sen det här Flintlock, The Siege of Dawn, var det här för att det var Ashen-teamets nya spel. Jag vet att du spelar Ashen, Jimmy.
Jag spelade Ashen, jag tyckte det var jättebra.
Det var, okej. Okay. För det var det jag skulle fråga. För liksom, hur var det? För att jag tycker det ser rätt bra ut.
Ja, för det var ju liksom en... Det var ju en Souls-like som inte var typ 50 timmar. Utan det var typ 10. Och jag tyckte det var jättetrevligt.
Var det den här trailern som hade liksom... Där det bokstavligen stod Souls-like?
Yes. Souls-light.
Souls-light till och med, ja. Så bara, alltså nu är det liksom officiella termer. Vi snackar om det så här. Alltså, man har anammat det. Och alltså, där är typ ett av ett dussin spel som vi har sett de här senaste dagarna som bara cementerar över hur fruktansvärt influensrika från software är på alla.
Ja, det finns två spel som har märkt som influerat väldigt mycket. Så du har Dark Souls och From Software som har påverkat typ hela AAA-spektrat. Mm. Sen har du Animal Crossing som har påverkat hela indie-spektrat. För jag såg när Days of the Dev och det var typ, man var så här, det där är Animal Crossing. Ja, det där är Animal Crossing. Ja, det där är också Animal Crossing. Ja, lite mer Animal Crossing. Så att, ja. Men men Flintlock ser också bra ut. Det kommer jag nog spela, tror jag.
Men det var nog det. Jag menar, de visar ju massa typ Starfield-expansioner bryr mig inte så mycket om. Och liksom när de snackar om typ Diablo och World of Warcraft, eller jag zonar ut för det.
Alltså jag hade ju önskat någonstans inom mig att de bara säger World of Warcraft kommer till konsol. Och jag tror det aldrig kommer hända för att liksom, why would it? Typ. Men det hade varit...
Jag tror det har varit svårt att få...
Ingenting är omöjligt.
Absolut inte omöjligt. Det är bara liksom inte en självklar port att göra liksom kontroll.
Ja, vi portar liksom det här 20 år gamla spelet till Xbox. Liksom.
Mm.
Ja.
Det är mycket arbete för att det ska liksom ens kännas bra på en handkontroll.
Ja, exakt. Men det hade jag gillat och velat ha. Men jag tror för min del så att jag blev väldigt nyfiken på det här Expedition 33.
Just det, vilket var det?
Det är det här typ, det ser ut att vara ett turordningsbaserat rollspel som typ i någon alternativ verklighet från vår egen. Det tyckte jag såg skitspännande ut. Och det är inte så ofta vi får turordningsbaserade rollspel som inte liksom är typ en hommage till SNES-spelen, liksom. Den typen av rollspel. Det är liksom senaste jag tror jag spelade ett turordningsbaserat rollspel som liksom såg ut som det här, till exempel. Det är typ Lost Odyssey. Det är liksom det första jag tänker på.
Just
Dragon
det.
Quest var ju för sig också turordningsbaserat, men det är liksom inte... Det är Dragon Quest.
Jag kan inte tänka på Dragon Quest utan att tänka på den där förbannade låten.
Ja, nej, fy fan, fruktansvärt är det.
Det ser alltså väldigt påkostat och snyggt ut.
Det ser jättesnyggt ut. Så det fick jag upp ögonen liksom och bara så här, wow, det där ser riktigt spännande ut.
Kändes ju väldigt skräckinfluerat.
Ja, och liksom just det här lite mystiskt och sådär. I like it.
Det, här är så här, det var liksom så här, ja, Persona strider utan stilen, liksom.
Ja, precis.
Var det inte något annat som hette typ Metaphor som är från det Persona-teamet?
Ja, fast det var väl på Metaphor Reef and,
eller Some Games.
Metaphor Reef and Taisho. Som jag har, eller Fantasio, jag vet inte hur man säger det. Det har jag ju draftat till vår Fantasy Critic-liga.
Jaha, sen innan alltså?
Jajamän.
Okej, okay, ja.
Det draftade jag någon gång i april, tror jag.
Okej, okay, så det var inte
just för att det är Persona till det har man vetat om då. Det var bara att jag visste inte om det skulle släppas i år eller inte, tror jag.
Utannonserades förra året, va?
Jag tror det. Och det är Persona-teamet, så att jag tänker att det har chans att få bra betyg.
Mm.
Sen så är det faktiskt Adam Fall ser ut att vara typ ett Fallout i Storbritannien.
Jag tyckte det ser ut som Atomic Heart i Storbritannien.
Ja, det du ska också säga. Atomic Heart vill jag inte veta om.
Nej.
Det var inte något vidare bra. Förutom att det hade rätt så bra musik.
Alltså bra art direction hade.
Ja, gud ja. Definitivt.
Alltså, estetiskt var det liksom något väldigt, väldigt speciellt, men jag kunde inte spela mer än några timmar av det innan jag tröttnade.
Men ja, så, väldigt, väldigt många spännande spel.
Ja, Xbox i hög form.
Mm. 2 år för sent.
Det är typ 10 år för sent. Men alltså...
om man vill säga det så. Ja. Men, och sen typ majoriteten kommer ju också till Game Pass. Dagligt. Ja. Och de nämnde också att de är fullt sjå med att utveckla nästa generations konsol. De är nog lite nervösa när folk liksom tror typ att åh nej, Microsoft har gett upp, vi vill inte köpa deras maskiner.
Det enda jag kände den här presentationen saknade var deras svar på Astrobot. Liksom någonting som är en big deal men ändå är liksom familjevänligt. Och
så var det
Banjo-Kazooie, det är ripe for the picking. Alltså det är liksom det skriver sig självt, det är självklarhet. Jag fattar inte. Men nu har de...
Det är lite smärtsamt att de inte har gjort någonting med det.
Ja, nu äger de ju till och med Toys for Bob. Ifall inte Rare...
De äger inte Toys for Bob längre.
Okej, okay, men de kan säkert få Toys for Bob att göra liksom ifall de vill.
Men så här, det som har hänt. Toys for Bob blev självständiga och deras nästa spel har Microsoft i ryggen.
Ja, okej. Okay.
Så att det är mycket möjligt kanske kunde vara Banjo-Kazooie.
Ja, men jag bara menar, ifall inte Rare har tid eller lust att göra Banjo, det finns andra möjligheter för att få ut ett Banjo-spel.
Ja, och sen det Rare som finns idag gjorde inte Banjo-Kazooie.
Nej, precis.
De som gjorde Banjo-Kazooie gjorde Yooka-Laylee.
Ja.
Och det var ju sådär.
Ja, jo.
Förutom det 2D-spelet, det var grymt.
Impossible Lair.
Mm.
Just det. Ja.
Impossible Lair var awesome.
Ja, nej. Så att, men som sagt, jag känner att de har lite av allt möjligt nu. Och de är liksom, om man kollar på det här slate de har nu så ser det riktigt bra ut. Förutom det lilla då, liksom det här familjespelet. Ett Astrobot. Men nu har inte PlayStation haft det på ganska länge heller. Men nu har de liksom, nu har de ett på väg och det är... Man kan säga att det finns massa familjevänliga liksom spel på Xbox Game Pass, men jag snackar inte om all den här skiten typ som Paw Patrol och sån skit, utan jag bara, alltså ett spel som både en 7-åring och en 30-åring kan liksom bara, yeah! Du vet, som Astrobot.
Ja.
Ja. Så där går de miste om någonting, känner jag.
Mm. Har vi något mer att säga om Microsoft eller ska vi hoppa in på Ubisoft?
Jag är färdig.
Jag tar det i nick som ett ja.
Ja.
Mm. Så Ubisoft hade sin Ubisoft Forward och de visar egentligen inte upp någonting nytt. Jag tror allt visste vi om förutom Anno-spelet.
Mm.
Det här var ju det största sömnpillret.
Du gillar inte alls.
Alltså det fanns ju naturligtvis vissa saker som var rätt så trevliga. Men samtidigt så överlag så var det ju kanske den tråkigaste visningen.
Mm. Jag tror du menar specifikt Anno.
Ja, vi gick hårt in på Anna. Ja. Bara, kommer någon att spela här? Bara,
ja, men jag men bara, vad, Anna är vad, inte min grej heller. Men...
Nej, men vad fanns det som du tyckte om då?
Star Wars.
Star Wars.
Mm. Ska vi börja där då? För att det var ju där
ja,
de började.
Ja, det kan vi göra. Japp.
Amanda.
Så vad var det du tyckte var så spännande liksom? Vad fick dig liksom att säga bara, oh, det där vill jag spela?
Nej, men alltså jag gillar ju verkligen hur retro Star Wars Outlaws känns. Alltså KVS känns det verkligen som en kvinnlig Han Solo på något sätt, och så känns det liksom som att den har på något sätt alltså lite 80-talskänsla till sig nästan, med liksom hennes frisyr, hur hon är klädd.
Mm.
Hon har det här gulliga lilla djuret med sig. Det känns liksom som att det kan bli ett ganska så kul äventyr på det stora hela. Alltså jag gillar ju Jedi-spelen. Absolut. Men på det stora hela så känns det som att det här kanske kan vara så snäppet vassare. Alltså om de verkligen får till det med utforskandet och liksom att alla momenten är roliga. Visst, det kommer ju säkert bli en del pang-pang, men förhoppningsvis blir det liksom inte Uncharted när det var som värst, om man säger så, utan att det kanske är lite mer nedtonat, att det kanske är lite mer smygande och att det är liksom lite mer sånt som får vara i framkant.
Jag håller med. Jag tycker det här spelet ser verkligen ut som så här, Jack of all trades. Där du kommer ha liksom utrymme att göra lite hur du vill, och vi har liksom blaster fights, och vi har så här stealth segment, och vi har åka runt på en speeder och utforska en öppen värld. Vi har besöka så här seedy underworld kantinas med så här creepy skurkar, och vi har rymdstrider, vi har olika planeter, så att jag förväntar mig liksom inte att det här ska vara liksom, och det här kommer ha de bästa Star Wars blaster shootoutsen, eller de kommer ha de bästa Star Wars rymdstriderna, för att de gör så många olika saker att de kan liksom inte vara the master of one liksom. Rymdstriderna kommer inte vara lika bra som i Star Wars Squadrons. Men det ser ut att göra alla olika grejer väldigt kompetent. Och jag tycker det ser riktigt riktigt spännande ut. Jag vet inte om jag tycker om, för att jag har ju detta draftat.
Jaha, han är biased.
Och jag
du bara snackar upp spelet.
Ubisoft har köpt honom.
När jag tittar på detta så förväntar jag mig inte att det här kommer komma hem liksom 90-95 liksom, utan jag tänker att det här kommer liksom landa på ett på en gedigen 8 ungefär. För att det är så ungefär det ser ut. Mm. Och om de inte faller i liksom det här typ Ubisoft Open World-träsket där jag kommer spendera så här 40, 50, 60 timmar på att bara liksom göra småskit. Vilket det verkar som att, för de har sagt nu att ta sig igenom storyn kommer ta ungefär 30 timmar. Jag tycker, ja men det sign me up. Så det känns lite som att...
Typ så,
ja.
I värsta fall är det Far Cry.
Ja, precis.
I bästa fall är det mer åt GTA-hållet.
Ja, vi ska inte förvänta oss GTA.
Nej, men alltså, nu menar jag så här. Jag säger inte GTA 5. Men Rockstars Open World-spel har en viss uppbyggnad som många Open World-spel hade för typ 20 år sedan. Mm. Som folk har gått ifrån sedan Ubisoft-spelen blev mer populära. För att GTA har ju det här att du kan kanske ha en, du har en uppdragsgivare du går till, du får en cutscene, du har en liten story i det och så går du iväg. Eller du kan ha flera olika uppdragsgivare och så får du lite story och så går du iväg. Medan Ubisoft idag, deras open world-spel, är verkligen så att du har ett uppdrag och på vägen har du en outpost, en skattkista, någonting där. Så att det är liksom, det är så jag känner. Mer åt GTA-hållet i hur de liksom bygger storyn kring den här världen än att vi kör Far Cry. Det är det jag hoppas på. Jag tror inte att vi kommer få GTA 5 Star Wars.
Nej.
Men jag hoppas att vi inte får Far Cry Star Wars.
Jag ser det som att det värsta som kan hända är att det är rent piss. Men liksom, alltså, en realistisk liksom, worst case scenario är att det är som Far Cry. Och en realistisk best case scenario är att det är mer som ett Ghost of Tsushima. Eller...
att det är väl Massive som gör det, va?
Det är Massive, ja.
Och ingen av oss här har spelat Avatar-spel, så det är väl också Massive. Ja. Och jag tror att Avatar var väldigt mycket Far Cry.
Det var det.
Så det är ju frågan då, har de gjort ett till Far Cry?
Ja,
eller kände de, nej men vi har gjort Far Cry, nu gör vi något annat.
Det är inte omöjligt.
Som GTA.
Men jag får inte liksom så här Far Cry, alltså min så här Far Cry-mätare går inte haywire när jag kollar på detta.
Det var det enda jag kunde se när de smög utanför några byggnader. Jag bara så här, det där kan vara en outpost.
Ja, men det kommer säkert finnas outpost och sånt.
Ja, fy fan.
Precis som Ghost of Tsushima hade. Och som Horizon hade.
Ja, fy fan.
Så jag tror att det du snackar om liksom strukturellt och vad som är prioriterat, så tror jag att det är en väldigt liten chans att vi har ett GTA på vad som händer. Utan det jag tänker är liksom, jag vet vad detta är. Det är ett Ubisoft Open World-spel. Frågan är liksom, vilken kvalitet kan vi hoppas på? Kommer det vara Far Cry 6 eller Far Cry 4? Eller kommer det vara ett Horizon eller Ghost of Tsushima?
Och, jag säger så här istället. I värsta fall ett Far Cry. I bästa fall ett Sleeping Dogs. Temper expectations. eller True Crime. Streets of LA.
Ja. Nej, men jag tycker det är så bra.
Bara smal referens.
Sorry.
För smal referens.
Ja, okay. True Crime Streets of LA var en GTA-klon på GameCube. Första spelet kom på GameCube.
Nej, PS2 fanns det också.
Nej, det kom på allt. Som vars främsta liksom pitch för att det skulle vara coolt och häftigt var att du kunde hålla dina utsis på sidan.
Jaha.
Men det var liksom skitcoolt. Och det hade bullet time.
Det hade bullet time och liksom shoot dodging som Max Payne. Och det hade en stjärnspäckad cast. Alltså när man kollar på det idag. Nu är det alltså, i det här laget så har ju liksom, spelindustrin har sina egna stjärnor. Vi har liksom typ Laura Bailey och vi har Nolan North och Troy Baker och vi har alla de här liksom, alltså kändisarna som är kända för deras tv-spelsarbete. Det hade man inte riktigt på den tiden. Streets of LA. Utan då var det liksom att, okej, filmstjärnor som gör voiceover, det är liksom the shit. Och vi har Gary Oldman, Christopher Walken,
oj,
Michelle Rodriguez, Michael Madsen, Ron Perlman.
What the fuck?
Alltså halva utvecklingskostnaden måste varit alla jävla Hollywoodstjärnor.
Jag blir sugen på att spela det bara för att Gary Oldman är med.
Ja.
Kan bjuda hem det på Tradera sen det finns.
Jag kommer ju inte spela det.
Outlast ser trevligt ut. Jag det kliar liksom många sådana här typ itches. Typ som alla vi som såg den här Star Wars 1313-trailern och bara fan vad coolt. Liksom ett riktigt välgjort äventyr som inte är bara liksom Jedis och lightsabers. Det är skitcoolt med lightsabers och Jedis, men universumet är så mycket större än så. Och jag tror att det känns som att när jag kollar på detta så Massives jobb har varit att vi ska liksom vara den ultimata Star Wars-fantasi-uppfyllan liksom bortom Jedi.
Ja, men precis. Jag tycker ju Jedi-spelen var bra, precis som jag tidigare nämnde. Men om vi tar till exempel Cal Kestis, så tyckte jag att han var ganska så identitetslös i första spelet. Alltså han hade sina stunder. Och jag tycker ändå att hans karaktärsutveckling till och genom andra spelet ändå hade någonting. Mm. Men det är liksom mycket i världen som jag tycker blir så väldigt osynligt. Det känns som att det finns liksom mycket i spelet som man inte bryr sig om, för att det är liksom bara fluff och ointressant. Och det känns som att det liksom inte fäster sig. Och jag hoppas liksom att det här kanske gör det på en liten bredare skala. För att redan när det gäller vår protagonist här så tycker jag ju liksom att hon lämnade avtryck från sekund ett. Så fort jag såg den första trailern för det här spelet så kände jag att henne vill jag spela som.
Mm. Ja, men hon ser jättecool ut och jag tycker att den här lilla djuret hon går runt med är gulligt och verkar vara användbart i gameplay också.
kommer beskydda dem med mitt liv.
Ja. Folk kommer den ha kommer liksom dö. Online-krig om ifall den här eller BD-1 är den bästa Star Wars-companionen. Men ja, nej. Så att... ja. Okej, okay, vi kan ju säga här då, liksom, kvalitetsmässigt. Kommer det vara Far Cry eller kommer det vara Jedi, alltså de spelen? Liksom den kvalitetsnivån. Alltså,
är det samma nivå som Jedi-spelen, då kommer jag vara mer än nöjd.
Ja, jag med. Det behöver inte vara GTA.
För att jag tycker Jedi-spelen är jättebra.
Jag med. Men jag älskar dem. Jag tror att jag gillar dem mer än vad ni gör också. Så att... Men som sagt, men Jedi-spelen är väl liksom, ja men där är The Jedi-upplevelsen liksom. Och där är...
Så striderna är ju häftiga.
Ja, det är de. De känns bra. Och här är liksom, okej, okay, nu vill vi ha en solo, fast inte riktigt ha en solo, du vet. Vi vill ha den typen av karaktär, men som vi kan liksom göra vår egen karaktär av. Och
tänk, har det varit ett Han Solo-spel? Där Troy Baker spelar Han Solo.
Han hade ju kunnat göra det. Jag tycker han gör en ganska bra Harrison Ford. Liksom.
Det har varit jätteroligt. Så Harrison Ford är med i två spel, men Troy Baker spelar båda.
Nej, men jag gillar att det är en liksom, originell karaktär, så att de kan liksom verkligen göra en egen story och liksom ta henne på en unik resa. Och det var något ögonblick också där man får göra val som sen kommer liksom spela roll i hur saker utspelar sig. Så det är någon skurk som kommer in i rummet och säger bara ge upp nu eller bla, bla. Så kan man välja då att liksom bara hey, fuck you eller okej okay då.
Så att, game over specifikt.
Jag kommer inte ihåg exakt hur interaktionen såg ut, men
exakt så var det. Bokstavligen.
Det stod så här, fuck you, eller, okej då.
Och när man landar på planet, alltså det är ju liksom en laddningsskärm, det är en automatiserad landningssekvens, men du får som i No Man's Sky faktiskt se skeppet äntra atmosfären och landa på planeten. Vilket det är en bra kompromiss liksom mellan No Man's Sky och Starfield, där No Man's Sky är liksom bokstavligen du har alltid kontrollen över det, och Starfield är okej, vi har en landningsskärm här. Nej, jag tycker det ser bra ut.
Ja, men det, och det kommer ju snart.
Ja.
Det är augusti.
Jag hade fått för mig
så det ska faktiskt bli...
Ja,
men du ligger ju typ...
Jag är flera månader.
Dina månader ligger helt fel. Det roligaste var ju fortfarande med Elden Ring. Du bara, men det släpps ju i höst. Vi bara, alltså det är typ 2 veckor kvar.
Ja, och...
Men du trodde väl att det skulle komma i augusti, så det är ju liksom 2 månader.
Ja, faktiskt.
Förskjutet alltihop.
Men,
men du har kommit ikapp på Elden Ring nu.
Är jag redo för DLC Elden Ring. Jag är level 130.
Hur lång tid tog
40
det?
40 timmar.
Ja, det är inte så
Nej,
farligt.
Nej, jag har varit effektiv.
Ja, men det är bra. Jag fick ju nästan panik då där vi trodde att jag hade gått in i New Game Plus för att det skedde automatiskt, men det gjorde det inte. Så att jag är också redo.
Jimmys ansikte blev vitare än
mina ben. Ja, men det var ju verkligen så. Jag bara såg framför mig bara ska spendera hur många timmar i Elden Ring som helst bara för att jag ska kunna komma till DLC-et. Men nu har jag laddat ner spelet i alla fall.
Men jag får säga, alltså, jag har varit ett rent nöje att spela Elden Ring igen. Det har inte varit liksom att jag måste... Gör all den här skiten för att komma till DLC Ready Mode. Men alltså fan vad bra det spelet är.
Ja men det är det. Jag ser ju bara framför mig siffrorna på din Fantasy Critic-liga och det knyts lite i magen. Jag har varit så jävla kaxig när jag leder så mycket, men du har ju typ inte haft några spel som har släppts. Så det betyder ingenting.
Nej, jag tror att du är säker, för att jag har för många spel som är väldigt osäkert om de kommer i år eller inte.
Ja men kommer de, då blir det bangers.
Oh.
Jag har ett spel som jag är orolig för att det inte släpps. Så det är liksom en nyckelpelare liksom i hela strategin.
Vilket är det? Det är Silksong.
Silksong.
Ja. Jag tänkte...
Yes, och det var... Folk var typ Xbox-konferensen, Silksong. Bara, hände inte nu. Bara, det sista hoppet är liksom Nintendo Direct.
Jag tänkte, nu har inte jag plats för fler counters. Men om jag hade haft en counter kvar så hade jag lätt satt det på Silksong. För jag tänkte, ifall det inte visas på den här helgen... Då vet du fan om det kommer då. Det kan ju hända att det kommer på Gamescom eller någonting.
Ja, och jag vågar inte droppa det heller.
Nej, för att om det mycket kommer värt. Så kommer det klämma ja. In poäng liksom.
Ja, jag vet. Och, det är liksom, och droppar jag det lovar jag att det är någon annan som skopar upp det. Sitter Adam där och det är jävla krösus. Och, det är så här, och vi vill inte wastea poäng på Adam för vi vet att han inte kommer vinna. Liksom så här, man bara, why do you bother? Jag skojar bara. Men sen fick vi ju se också mer av Assassin's Creed.
Får jag säga en sak?
Ja, visst.
Det här ser fan skitbra ut.
Assassin's Creed?
Ja, jag är pepp på ett Assassin's Creed för första gången på väldigt, väldigt länge nu.
Sa inte du samma sak om Mirage förra året?
Nej, då? Jag tror att jag sa nog, jag är nyfiken.
Ja.
Nu får någon hoppa tillbaka liksom. Nu får någon hoppa tillbaka och fact-checka. Men alltså jag menar, jag längtar efter det här spelet.
Mm.
Jag tycker det ser skitbra.
Vad är det som gör liksom att du, om nu till skillnad från andra Assassin's Creed då, som har kommit de senaste åren, förutom Mirage då, som du var superfett på, som gör att, liksom, att det här ser nice ut?
Jag vet inte. Nej. Okej, okay, så en av de första grejerna man får se är lite strider med Yasuke. Och till skillnad från typ hur striderna kändes och såg ut i Valhalla senast, så ser detta väldigt crunchy och tillfredsställande ut. Utan att vara för mycket soulsit liksom, med massa typ weird abilities och grejer.
Kan inte du bara förklara vad du menar med crunchy?
När man slår någon i ansiktet och det crunchar till.
Ja, okej. Okay. Jag bara undrar, för det är lite som när pappa beskrev att när det liksom var morgondopp så var det krispigt vatten. Och man bara kände att jag förstår liksom inte riktigt.
Krispigt känns så här. Krispigt vatten tycker jag känns solklart. Det är, så här, det är friskt.
Jag har aldrig
känns
hört
inte
det.
Bra.
Men crunchigt tänker jag liksom att om någon slår mig på käften så spricker tänderna. Då är det crunch.
Ja, men precis. Ja, men det ser, men inte lika sofistikerat, elegant och välanimerat som ett Ghost of Tsushima. Men ändå liksom nära nog att bara, okej, okay, men det här ser tillfredsställande ut. Men mest var det vi såg av Naoe, tror jag han heter, va?
Jag vågar inte svara på det.
Det här ser ut som ett liksom, alltså, gediget stealth-spel där man kan, typ som i Splinter Cell, behöver göra sig av med ljuskällor och grejer för att gömma kroppar. Och du har en liten indikator på skärmen som visar ifall du är synlig eller om du är liksom gömd i mörkret. Och typ entraken svingar mellan byggnader och liksom sätta sig runt ett hörn och liksom kolla efter snubbar som promenerar runt och liksom bara mekaniskt väldigt liksom rikt stealth för Assassin's Creed standards på väldigt länge. Så att och hennes vapen ser också jävligt coola ut och typ någon så här typ kedjeblade eller någonting. Jag såg inte så noga, men jag såg ett actionspel när man spelar som Yasuke. Alltså ett bra actionspel. Och jag såg ett bra stealthspel när man spelar Naoe. Och jag såg väldigt lite av de här liksom RPG-grejerna och sånt som jag har blivit. Jag förväntar mig inte att alla fiender har en level. Och ifall inte du når upp den i leveln så kan du inte stealth-mörda dem.
Ja, oh, nej. Det är det värsta.
Och liksom massa value, liksom nummer och skit och men det kan, vi vet ju inte liksom hur mycket liksom hur mycket man kommer behöva sitta i skill trees och typ gear pages och sånt, men allt sånt som har styrt bort mig från den här serien de senaste åren finns det inga spår av här. Och jag gillar som sång. Nu har i och för sig detta funnits även i Valhalla, har jag för mig. Det är typ exploration mode där din måltavla inte liksom direkt lyser upp på kartan utan det står typ Han går runt på det här torget och trakasserar folk. Och så får du liksom observera dina omgivningar för att identifiera. Ja, liksom. Sånt är coolt. Så nej, alltså jag jag trodde inte jag skulle säga, men jag har draftat Outlaws, du har draftat Shadows. Och om du hade frågat, ska vi byta, så vet jag inte ifall jag hade sagt nej, liksom.
Jag hade inte bytt.
Nej, jag förstår dig. Men jag bara menar liksom att min poäng är att jag trodde inte att jag skulle liksom tycka att ett Assassin's Creed skulle se liksom minst lika spännande ut som ett Star Wars-spel på Ubisoft Forward.
Mm.
Men du sa, Amanda, att du hade liksom du hade också, ska man säga, inte svalnat, vad säger man, värmt upp inför
mjuknat,
sa du, precis.
Ja, men jag tycker ändå att det ser relativt spännande ut, men det är ju också för att vara ett Assassin's Creed-spel. Så jag vet inte riktigt vad det kommer att landa mig i slutändan, om jag faktiskt kommer att spela det eller om jag till en början nöjer mig med att kolla på Jimmy som spelare.
Mm.
Ja, jag kommer ju spela det.
Ja, för att du är svag. Nej, jag skojar bara.
Jag spelar det mesta.
Ja, jag vet.
Eller jag försöker spela det mesta.
Jag tycker att det är jätteimponerande att hålla det tempot som du gör. Det är verkligen helt bisarrt.
Ja, och jag har inte tillräckligt högt tempo. Det är det sorgliga. Jag har typ 5 spel som jag har köpt senaste månaden som jag inte ens har börjat på. Och bara säga att det bara läggs på hög.
Ja, det är tufft liv alltså. Barnen i Afrika tycker synd om dig.
Ja, jag med. Tycker synd om mig alltså. Nej, men jag hoppas ju också på det här spelet. Och det verkar också som att de här två karaktärerna kommer skilja sig ganska mycket från varandra. För att jag har hört att du kommer kunna spela majoriteten av spelet med en av dem. Även om det kommer finnas karaktärsspecifika uppdrag.
Ja, men det, man fokuserar ju också. Okej, vi ska infiltrera det här stället nu. Ska du välja att spela som honom och bara typ forcera det in? Eller ska du göra mer?
Yes, men det kan ju också vara så att det där uppdraget får du välja och sen så har man det mer styrt på andra sätt. Typ som GTA 5 där du har jättemånga uppdrag som är solo och sen så har du vissa liksom knutpunkter i båda. Eller alla tre menar jag. Men också det att Jaske kan inte klättra.
Kan han inte?
Nej, det är vad jag hört i alla fall. Att han kan inte klättra och då är det så här, hur påverkar det exploration?
Jag tycker ändå det låter rätt coolt att man verkligen häger sig till skillnaderna mellan karaktärerna snarare än att de ska vara liksom...
Precis. Och då är det så här, kommer det vara en pina att spela Jaske i open world för att han inte kan ta sig fram lika rätt? Eller har de byggt upp Japan på ett annat sätt? Att det inte är så liksom tätbefolkat, det är mycket liksom natur och att du inte behöver klättra. Liksom, för att det är inte som att vi spelar Witcher 3 och bara, jag kan inte klättra.
Nej.
Så att det beror på hur de har gjort där. Och det blir, då blir det liksom, då har vi två karaktärer som skiljer sig väldigt mycket varandra.
Du sa det på ett så parodiskt sätt. Jag fick liksom direkt i huvudet så här, bäste far, jag kan inte klättra.
Jag känner inte igen den här referensen. Väl.
Oliver, du har sett Grotesco?
Nej.
Va?
Ja, jag har sett klipp här och där, men jag är inget Grotesco-fan.
Kolla inte på mig.
Kommer
man
med sina obskyra svenska humor som kommer upp dagligen
i det här hushållet? Det är inte obskyrt direkt.
Nej, men det är inte som att det liksom ligger på tungan. För mig då.
Nej.
Liksom Grotesco har inte varit aktuella på länge.
Hippie har inte varit aktuella på länge heller, men jag håller på.
Släppte något.
Ja, men hade någon dragit en hippie-referens? Hade hon dragit en hippie-referens, man var det 20 år sedan.
Ja, fast det är inte 20 år sedan Grotesco var aktuella.
Nej, men när var de aktuella då?
Alltså, jag vet ju att de släppte en ny säsong om det var 2016 eller 2017.
Seriöst? Var det typ en så här nostalgi-revival då?
Nej, det var det inte.
Nej, okej. Okay.
Ja, jag trodde att
jag såg dem också live 2016.
Ja, men shit. Jag trodde det var en 90-talsgrej, Grotesco.
Jaha, men det kändes typ så här. Man buntar ihop det typ med Nile City.
Nile City, ja.
Nej, alltså det är jättemycket mer modernt.
Ja, men det vet jag om, men liksom, det var mer ett räkneexempel.
Ja, stackars samurai, han kan inte klättra.
Ja, precis. Han är... Men det så det, jag undrar hur det kommer påverka. Liksom, för att du är ju van i Assassin's Creed att du liksom kan ta dig överallt. Om det inte bara typ gäller så att man inte är lika flink i striderna och sen så kan han ändå typ jag vet inte, klättra över staket och sånt.
Ja, det lär jag kunna göra. Alltså jag för mig att man ser honom klättra upp på en mur i alla fall.
Så kanske det är. Jag kan ha fått dålig information.
Man kanske inte kan liksom scala liksom helt.
Man kanske inte kan ta sig upp på det här tempeltaket.
Ja, precis. Liksom. Jag ser inte det som ett potentiellt problem. Jag kan tänka liksom ifall...
Nej, jag tänkte... Jag är nyfiken.
Ja. Jag tänker liksom att men ifall det är ett stort öppet fält med liksom massa typ soldater och skit att springa in i, så kanske man spelar som Jaskai.
Hade inte även tvillingarna eller syskonen i
Syndicate?
Assassin's Creed Syndicate, hade inte de också olika sätt på att ta sig runt? Hon hade väl den här entehakslitande grejen och sen den andra hade något annat. Ja, ah, okej, det var bara två. Då kommer jag ihåg fel.
De var ganska lika varandra. De var mer i strider och så som...
Ja, ah, okej.
Okay.
Så hon var Lydie Grotesco?
Hon var i fjol också lite mer... Hon hade ställt ability som var... Nej, men
en av de senaste händelserna var typ år 2018 tilldelades Grotesco det internationella tv-priset Guldrosen för avsnittet Flyktingkrisen, en musikal, vilket sändes i tredje säsongen av serien.
Ja, ah, okej. Okay.
Sen, utöver det enda som jag känner liksom, att jag vill inflika, att de har ju 30-årsjubileum för 11 eller 20, 30.
25-årsjubileum var det inte
det? Prince of Persia, whatever, någonting. Och de visar, okej, okay, vi har...
Nej, 35.
35, ja. Ja, det måste vara sen original.
Ja, precis.
Och då hade de en serie och grejer, så först var det liksom DLC till Lost Crown, precis. Jättebra spel, jag kommer nog inte återvända till det spelet.
Jag tror inte heller jag kommer göra. Inte så här Boss Rush Mode och sådana grejer. Det...
Och sen Rogue Prince of Persia som ser det trevligt ut, men jag vet inte.
Det ser väldigt bra ut, men då väntar jag på en konsolrelease i så fall, om det kommer någon. För det är early access just nu på Steam.
Och sen då, det som alla väntade på. Bara, okej, okay, hur går det med den där remaken? Och det enda de hade var...
Som skulle ha släppt 2021.
Ja, eller något sånt.
Alltså det hade ett datum 2021 och det typ försenades bara någon månad innan det skulle släppas.
Ja, det är sjukt. Och nu står det 2026 och jag bara, what the fuck? Wow! Ja.
Men de måste ju ha scrappat allt.
Ja, förmodligen.
Och bara så här, vi börjar om från början. Liksom det håller inte.
Och jag respekterar, alltså bättre då liksom att ifall man inte tror på produkten, liksom att man bara, okej, okay, vi måste göra det här rätt. Liksom. Men 2026 är jag bara, jävlar, okej. Okay, och sen, vart är Splinter Cell-remaken? Gimme.
Ja, precis. Det är också så här att det liksom lyser med sin frånvaro.
Varenda år på Ubisoft så hoppas jag på att de här liksom de här tre gröna lyserna ska liksom...
Ja, och nästa gång de kommer så typ karaktär i Rainbow Six Siege.
Ja, han är ju redan med.
Så var det väl ett år. Ja, men det var väl ett år. Det kom de där tre lysen och så bara Rainbow Six. Så alla bara, what?
Jag kommer inte ihåg. Men ingen Splinter Cell. Nej.
Och sen Beyond Good and Evil 2.
Det är dött. Ja, men det måste så här, vara dött, va?
Det kom ju något rykte precis någon vecka innan nu bara. Där det stod liksom att till förra året så hade man gjort klart en trailer för det spelet. Som inte visades. Mm. Men ja, det... Och sen vet inte jag, har de sagt någonting att de ska göra en remake på första Beyond Good and Evil?
Inte vad jag kan komma på.
Jag vet inte om jag har drömt det, men liksom det är så här att de har massa grejer som de liksom inte pratar om. Och det är så här, varför utannonserade ni så tidigt från första början? Prince of Persia förstår jag ju, för med tanke på att det skulle ju släppas ganska tätt inpå. Men både Splinter Cell och Beyond Good and Evil är verkligen så här, what are you doing?
Men kanske därför det stoppar liksom den trailern du snackar om stoppades då, för att någon kände bara att alltså, vi kan inte fortsätta visa trailers för någonting som inte kommer förrän om 15 år.
Mm. Och det, med Beyond Good and Evil 2 så är det också helt otroligt med tanke på att det här är andra gången det händer spelet.
Ja.
För de visade en trailer, tror jag, E3 2008 på uppföljare till originalet.
Ja, med han grisen och...
Ja, och Jade. Då såg det ju mer ut typ som ett... Nej, man fick inte se någon gameplay utan de satt vid den här bilen. Sen läckte det. Det läckte några år senare typ ett demo. Där hon sprang och det såg mer ut typ som Uncharted.
Mm.
Och sen har det liksom varit tyst. Tills de visade upp den här märkliga och rätt så imponerande liksom open world, och du spelar den här apan och det var liksom så här typ, det var en prequel och det skulle typ vara oändligt stort typ. Och sen dess hade det varit tyst. Och Michel Ancel är inte kopplat till projektet längre och det...
Nej, jag ser det lite som typ Everwild liksom. Att jag är lite förvånat mig för att vi aldrig ser det igen.
Mm. Men de kommer ju få frågor om det. Alltid.
Det är som Valve får frågan om Half-Life 3.
Ja, men de släppte ju Alex.
Ja.
Har vi ens pratat om det, att de ska släppa en adapter till PlayStation VR 2 för PC?
Nej, men Adam har nu gått och köpt ett headset. På grund av det.
Men han har ju ett headset.
Han har inte PSVR 2.
Nej, men han har ju ett, han har inte han en Vive?
Jo, men det är inte lika bra.
Okej, men kan han inte köpa en Quest 3 istället då? Eller den är inte heller lika bra. Det kommer i alla fall spel till Quest 3.
Han fick headsetet för 4000 på Tradera.
Det är mycket pengar.
Det är mycket alltså. Pengar, men det är inte 7000.
Nej, det är det inte. Men det är så här 4000 för något som man typ så här, ja. Men jag hoppas min dator kan spela Half-Life Alyx, för att det är typ det enda VR-spelet jag vill spela.
Jag tror att min dator kan nog starta Half-Life Alyx, men jag vet inte hur bra det kommer att köras.
Ja, för min dator är ändå från alltså den har några år på nacken, den är från 2017 eller 2018.
Ja, och min är en arbetsdator som jag fick av företaget. Så jag tror inte delarna är jättebra.
Nej, jag kan inte spela City Skylines 2 på min dator, vet jag. Men det är också lite andra. Det är avancerat på andra sätt. Men det är viktigt att det håller frameraten när man spelar VR, annars blir det lite jobbigt.
Mm.
Jag får köra en sån här Can You Run It på datorn, får jag se. Men ja, det var inte E3 för i år.
Ja.
Nintendo lär ha sin direkt i juni, så då kommer vi snacka mer om det, och vi lär säkert snacka mer om spelen också under sommaren. Det brukar alltid bli så, det kommer lite nya uppgifter och lite annat. Men nästa vecka är vi tillbaka igen med ett vanligt avsnitt som inte är över 2 timmar långt, kanske.
No.
Man vet aldrig. Vi har inget quiz den här veckan, just för att det är 3. Även om Oliver av mantrat säger, har vi tuttit och pratat i 3 timmar, då kan vi prata i 3 minuter till. Vilket alla som lyssnar vet att ett quiz tar inte bara 3 minuter.
3,5.
Ja.
Alla som är sura på att Jimmy bara struntar och tar med sina frågor den veckan får skriva in och säga att jag har inget emot att sitta 2 timmar och 15 minuter istället för 2 timmar och 13 minuter.
Vi kör en poll. Det måste komma in minst 50 svar för att det ska vara statistiskt gångbart.
Okej, okay. Nu är vi körda.
Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com, och där finns också länkar till ställen vi finns, som våra sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube. Vi finns på loading.se, Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Vi finns helt enkelt där ni lyssnar på podcasts. Maila gärna in till oss på kontakt@spelsnack.com eller skriv på någon av de platserna jag också har laddat upp. Så hörs vi igen på onsdag. Hej då.
Och se om
Lisan Al-Gaib.